De sitter hemma, de mår dåligt, de har tryckt i sig skitmycket skräp, de har ångest dagen efter, kompenserar ner det, magbesvär. Och sen, du vet, lägger upp en bild på Instagram eller något liknande. Kolla min cheat day.
Ja, det är många som verkar vilja visa sina cheat meals också och sådär. Och då, det är väl sällan man får se hela verkligheten runt om. Vad som har varit innan och efter och sådär.
Hallå, hallå. Vi är tillbaka i Smartare Fitness. Och vi är inne på vårt, jag tror att det är vårt 13:e avsnitt eller något sånt där. Så att vi tuffar på 13 veckor in här. Och idag har vi med oss en gäst. Och det är inte vilken gäst som helst, eller hur David?
Det är inte jag alltså.
Nej, precis. Nej. Du är den vanliga gästen.
Det är jag.
Precis. Och vi tänkte ta och introducera dig. Alldeles strax. Man kan absolut ha läst i beskrivningen vem du är och så vidare, men du är för det första online coach och eller jag kan börja så här. Du heter Erik.
Yes.
Och du är online coach by day. Eller hur? Du har också grundat någonting som heter Träningslandslaget som du jättegärna får berätta lite mer om senare, och du är utbildad inom biomedicin, inom träningsfysiologi.
Yes.
Och inte minst har du varit både min och Davids coach en gång i tiden. Och yeah, inspirerat oss väldigt, väldigt mycket. Så att, välkommen hit Erik.
Tack så mycket.
Yes. Och du får ta nu en minut eller så och berätta lite något annat som vi nu inte vet om dig.
Det var ingen lätt fråga där inte. Jo, precis flyttat från betongen i Stockholm ut till landet.
Fett.
Det visste faktiskt inte jag.
Nej, det kom ju fram till idag när vi träffades. Mm, det var ett tag sedan. Jag har inte sett dig på ett tag.
Nej, bara Pavle, men på Skype,
David,
Zoom och sånt
ja,
där.
Exakt. Jo då, så att jag bor ute bland myggen och ute vid havet. Och precis skaffat en liten ny familjemedlem, en hund, som mycket av tiden går åt till. Lite trött idag, vill lite sämre nätter än vad det var tidigare. Håller på att bygga ett litet hemmagym också. För att hålla träningen uppe också.
Mm. Det är lite utanför, som du säger, bland myggen. Det är lite, alltså behovet av eget gym är väl då liksom att du bor lite utanför samhället?
Ja, det tar ett tag. Det tar 30-40 minuter till närmaste ordentliga gym.
All right.
Så det är väl, och någonstans har det också alltid funnits en idé där att det skulle vara superkul att bygga något eget sådär, skapa. Och hitta smarta lösningar och ja, köra själv helt enkelt.
Mm. Det är nästan drömmen att ändå ha en standard setup.
Mm. Ja, men verkligen, när du säger drömmen, det är, nu avbryter jag här som fan, men, ja. Men det är verkligen så här, när jag så här picture my så här dream life, då är det verkligen så här, ah, men jag har mitt gym på i garaget liksom. Det är så här, ah, men då är det bara att gå ner dit och köra. Mm.
Då har man inga ursäkter.
Eller hur, verkligen.
Ja, alltså man blir inte lika beroende när en ny corona kommer. Jag vet att det var ju ett helvete för extremt många att hitta ens typ en skivstång eller typ hemmagym eller någonting. Helt plötsligt blev ju den branschen, den gick ju, en av de få branscherna flög ju uppåt. Det gick ju jävligt bra för dem.
De sålde slut ganska mycket. Jag försökte köpa viktskivor ungefär, eller viktbumpers ungefär i den vevan. Och det tog slut snabbt, om man säger så. Och där var man lite orolig också, vi som jobbar inom den här branschen, att okej, vad kommer hända nu för våra klienter och sådär, kommer de kunna träna på gymmen och så vidare. Det var ett helt annat läge i USA när allting stängdes ner, ja, i Norge också för den delen.
Exakt.
Men
jag hade lite problem med mina norska klienter, för de hade ju, alltså vi i Sverige var ju, det var bara typ såhär, Sats stängde ner i 2 veckor typ, så det var ingen större big deal så, förutom om människorna själva inte ville gå till gym. Men annars hade jag, annars var jag tvungen att börja skapa liksom hemmaprogram och liksom en helt alltså såhär, träningsupplägg som inte jag riktigt är van med, att börja research kring det och det ena och det andra, så det var verkligen där man fick switcha.
Jag köpte på mig skit mycket också, lite så här in backup. Och nu har man ju det i hemmagymmet också. Så det är ju klockrent. Sen får man ju, när man köper hem grejer, får man ju tänka att det här kan jag också köpa saker som man kan flytta med sig till nästa ställe om man skulle välja att flytta och bygga ett nytt gym lite större och sådär.
Hur stort är det då nu?
Nej, det är som en lyftarplattform, så det är litet. Okay. Så man får använda väggarna till mycket smart förvaringslösningar och lite hemmabyggda kabelsystem och bättre typer av, alltså smidiga typer av skivstånger. Man kan inte ha en vanlig 220 skivstång, utan man får tänka lite annorlunda.
Så vad har du? Du har en skivstång och så har du, jag har, vad ett, har du mer liksom?
Ett hantelsystem som du då kan ganska snabbt switcha vikter
just det,
på.
Just det, just det. Ja, men sånt där, ja.
Kabel.
Kabellösning tyckte jag om. Jag såg dina triceps.
Jajamän.
När du körde den på storyn. Dina stories har blivit intressantare nu på senaste tiden när du har en hund och ett hemmagym.
Ja, och nu har ju hunden bidragit lite till att man ligger lite on hold på Instagram tyvärr. Så samla energi och börja lägga upp lite mer snart. Nu när vi börjar återgå från semester till vanliga tider igen. Nej, men vad har jag mer? Jag har väl alltså, så här flowing matta. Jag har x antal gummiband som man kan köra med. Och sådana billiga standardhantlar som man också kan köpa på Rusta eller whatever. Och kettlebells och ja, matta, speglar.
Alltså jag brukar säga så, jag brukar säga att har man en skivstång och har man liksom hantlar så klarar man sig i liksom, alltså jag tror jag fan, frågan är om allt annat inte är bekvämlighet.
Ja, ja.
Typ, för att jag tror inte att man behöver typ, alltså jag tror att det är en sjukt, det är sjukt svårt att misslyckas om man har det.
Nej, men absolut, och hela mitt tänk nu framöver i höst är att jag ska coacha vissa människor då med hjälp av bara hantlar och skivstänger och en bänk och ett pull-ups-räcke och lite assisterande gummiband, en billig typ av hemmagaragelösning. För precis som du säger David, så går det att göra i princip varje rörelse som man kan tänka sig på gymmet med de här grejerna. Lite knepigt att göra kanske en lower curl om man inte har en lower curls maskin. Nu råkar jag ha en sån lower curls anordning till min bänk som man kan sätta upp och sådär, men i det stora hela, då kan man ju bara byta ut det mot höftfällningar, alltså marklyftsliknande rörelser och så vidare. Så det går att köra precis allt. Och det,
men har du sett den här övningen för framsida lår istället för lår curl? Tänk dig en bänk, så har du fötterna på bänken. Så står du typ på händer.
Mm-hmm.
Och så har du böjda ben. Och med det sagt så du lyfter upp rumpan upp i taket och sträcker ut knäna.
Har du provat?
Ja, den är tuff alltså. Och sätter du på ett par gummiband på det också?
Alltså jag försöker nu få en bild i huvudet. Jag kan inte föreställa mig vad du pratar om.
Tänk dig att du har dina tår på en bänk. Det här är verkligen inte poddmaterial. Det är det verkligen inte. Men jag ska försöka ge en bild. Tänk dig att du har dina händer på marken. Fötterna uppe på en bänk. Tårna uppe på en bänk. Så står det på händer liksom. Med rumpan liksom. Du har ju böjda knän.
Ah, okej. Okay. Ja, men då så. Då.
Ja, och sen så därifrån så trycker du upp rumpan.
Mm.
Och sträcker ut. Så att du, alltså du gör ju liksom en extension i knäleden.
Ja, ja, ja.
Och tänk dig då att du har ett par gummiband, ett gummiband runt knäleden.
Aha, så att det blir själva motståndet.
Exakt, om du behöver motstånd, ja. Och då, den är tuff alltså, den är inte att leka med.
Alltså.
Ja, men det var en av de här det var en av de här grejerna jag valde att inte ta med i mitt YouTube-klipp.
Nästan så att vi ska ta med en länk i vår beskrivning till det här avsnittet. Va? Om man nu är
på David i så fall, när han gör det.
Alltså, du fan,
på
nej,
David när
nu
gör
får jag skiten. Jag kan inte ens stå på händer.
Nej, men det är roligt. Det är bara fantasin som sätter begränsningar. Faktiskt, det går faktiskt att träna riktigt bra.
Ja, men grymt. Vi hoppade lite in i träning här, vilket var väldigt så här, baserat på mitt intresse av att bygga hemma gym, för att det är ju liksom, som vi sa, lite drömmen. Men idag ska vi snacka lite mer kost, eller hur?
Jajamän.
Mm. Tänkte du på något annat, David?
Ja, men jag tänkte lite mer. Erik kan väl få berätta lite om hans coaching, hur länge han har jobbat med coaching, berätta lite om de bitarna tycker jag, för jag tänker så här, du har ju varit, som Pavle avslöjade, både min och Pavles coach en gång i tiden, och en av de få personerna vi väljer att ha med som gäst, för att vi väljer att ha lite real shit här.
Vi är väldigt krassna, absolut, och
ja, vi går inte på en miljon följare antal här, utan vi går på hjärnceller, tänkte jag säga. Och nu tänker jag inte, nu säger jag inte att man inte kan ha hjärnceller, utan det jag säger bara är att Erik är en av de få personerna som har förändrat min syn på livet, fitnesslivet. Alltså i min värld så är väl träning, fitness en jättestor del av livet.
Det är livet.
Det är livet i princip. Det är så mycket grejer som kan reflekteras kring livet. Och det är, har en stor påverkan på livet. Så absolut så har ju han influerat. Erik är en influencer. Så är det bara.
En grym sådan.
En anonym sån.
En anonym influencer.
Men så verkligen influerat oss båda på väldigt, väldigt många. Alltså jag kan ju säga så här själv. Alltså jag har inte haft några coacher. Jag har köpt ett kostschema en gång. Och sen så steg två var att David sa du ska snacka med Erik. Och sen har vi väl kört liksom några månader där och så. Och så här, jag har väl inte så jättestor erfarenhet av det så som du David, men alltså så här, det är så här, det var verkligen så här look no more.
Så att, ja, det blev ju så här att kostscheman blev ju plötsligt inte grejen, som om man har lyssnat på det avsnittet.
Precis.
Så förstår man det, och det var väl egentligen jag kom ju från den världen. Jag vet när du coachade mig, det var väl typ så här typ nästan 5 år sedan något sånt där. Vi började jobba ihop.
Under 2015 höll vi på i alla fall, minns jag, för jag var ute och reste samtidigt. Men säkert kanske det började 2014. Eller 15 kanske.
15, det var efter. Vi stod ju på scen ihop, jag och du, i finalen. Så vann du din jävel över mig.
Jag vann inte. Men.
Nej, du vann inte, men du vann över mig. Så det var inte kul. Men det enda jag minns av dig, utan att jag visste inte ens vem du var. Det enda jag minns var att vi skulle spraytannas allihopa. Jag tror inte du vet vem jag var. Men det var bara att jag kollade. Jag bara, fan, varför är den här killen så jävla... Alltså jag hade ju en annan coach då. Och mådde ju skit. Jag hade inte typ druckit vatten på 2 dagar eller vad fan det var. Och du vet, så här led, och du vet, jag var verkligen så här, alltså vet, jag ville typ inte ens tävla. Utan jag var bara, kan det här bara ta slut nu? Så att jag kan gå och käka mina 55 cheat days. och liksom, men sen såg jag Erik där också skulle spraytanna, alltså vi alla var ju där jättenäcka allihopa, och han var så jävla lugn och så här, mådde bra liksom. Jag bara, fan, mår han så jävla bra för?
Och för övrigt så var din sambo var där och sprayade, eller hur?
Inte den tävlingen, hon var och sprayade tävlingen året innan.
Aha, och då hade inte ni träffat?
Nej, okay. Nej, så hon har sagt, hon bara, det är sjukt att jag har sprayat Erik.
Jaha.
Ja. Okay. Hon jobbade på en för länge sedan. Hon jobbade med naglar. Men då var det också så här spraytans grejer som hon flög omkring med.
Just det.
Och det är bara sjukt till världen är liten. Men i alla fall, det jag tänkte på var bara, vem fan är den här killen? Varför är han så jävla lugn? Varför mår han bra? Så ska man inte må.
Vad aggressiv du är. Ja, varför är du lugn?
Ja, men du vet, testosteronhalten där var ju låg. I alla fall, och sen genom det så... Nu blev det här min livshistoria istället. Men, det blir kul. Men jag menar bara att genom det så såg jag vinnaren av den tävlingen. Robin var det, va? Någon sån där, det var väl han som vann?
Ja. Jag minns faktiskt inte. Nej. Det här, för du sa att det var tävling... Det var min tävling nummer 2.
Men
Robin
bara,
var inte samma klass.
Nej, inte samma klass. Han vann overall grejen. Ja, något sånt där. Och då var det bara genom honom. För det var ju där man kollar vem som är bäst, vem som ser bäst ut och så vidare. Och då var det bara, vem är hans coach? Och då var det bara så här. Så att jag kan egentligen bara säga så här, okej, det var Erik som coachade honom. Och då var det så här, jag ska kontakta Erik och kolla. Och sen så bara, hela min värld vändes upp och ner. Allt det här var bullshit. Jag kommer ihåg att jag sa till dig någonting så här. Första jag skrev till dig var, jag tror att min kropp mår bäst av den här typen av kost. Och det var någonting med så här paleo och liknande. Någon så här bullshit.
Du hade mycket roliga idéer för dig i början.
Ja, och jag var så här, okej, den här killen sågar allt jag säger. Men det är bra. Jag var så här, vet du, jag valde att inte bara ta åt mig. Utan jag var så här, obviously så har jag ju mått skit och inte gjort saker på rätt sätt. Så jag ska lyssna. Så jag tror, jag måste nog ändå fråga dig Erik, privat här, mellan mig och dig. Eller, nu är alla här och lyssnar. Är jag den jobbigaste klienten du någonsin haft?
Nej, men du är nog definitivt med bland toppen. Topp 5.
Topp 5, krävande.
Absolut, jag ska inte säga jobbigaste utan krävande i så fall. Men jag tror, alltså de flesta går ju igenom en slags process där man i början ser allting väldigt svart och vitt. Man vill ha svar på precis allt, och om man får ett svar som är luddigt eller liksom det beror på, då blir man nästan besviken innerst inne, för att man vill hitta liksom genvägarna. Och där var väl du ganska mycket i början. Ganska extrem på så vis. Och jag vet inte hur länge vi höll på, ganska länge.
Vi jobbar ihop i
2 år kanske.
Vi jobbar upp länge.
Konstant liksom, och det hände ju väldigt mycket med ditt mindset där, tror jag, och har fortsatt att utvecklas spikrakt uppåt liksom. Du har ju helt annan tankegång och ett helt annat liksom synsätt nu.
Och verkligen. Det helt utan tvekan, du som har liksom, vad ska man säga, riktat mig bara, alltså du har kört åt vänster, du ska till höger. Och sen från det har jag kunnat Utan den typen av vägledning så hade jag inte kunnat utveckla mitt och sen definitivt inte bli intresserad av resterande grejer och läsa på och bli ännu mer insatt i saker och ting. Och sen helt plötsligt nu också. Så att man kan ju säga så här, tack vare Erik så har jag hjälpt flera tusen personer. Så att Erik hjälpte mig som, och mitt mål är ju att inspirera andra människor till att också våga öppna sin käft och inte bullshitta sig framåt. Och tänk om jag kan få en person att bli intresserad av det här och hjälpa. Alltså det är så här saker löser sig. Genom att någon inte bullshittar så kan man inspirera andra människor till att våga inte bullshitta. Så att det är väl det som är bullshitta. Varför säger vi bullshitta? Det är gurka det heter. Inte vara en gurka helt enkelt. Så. Och det är väl det som är hela grejen. Nej men så att verkligen.
Det är svinkul här.
Ja, och Pavle, du var väl inte en jobbig klient?
Jag vet inte hur jag var. Jag vet inte. Det var ju väldigt mycket kortare tid som jag, om jag jämför, tror jag, med dig David, så tror jag att jag var klient kortare.
Nej, men det kanske inte blev mål, ja, kanske. Jajamän, och du, ja, exakt, och det tror jag, ja, det spelar nog in ganska mycket. Så att det är många år sedan, så jag minns inte alla detaljer. Nej. Men man kommer ju, ofta så får man ju en hel del frågor, alltså det handlar ju om problemlösning oftast och frågor som kommer upp, eller sen kan det vara frågor av nyfikenhet, och frågor av nyfikenhet var väl lite din grej David liksom. Det var allt och alltså, det dök upp allt. Saker som inte egentligen var relevant för dig, men du vill ändå ha svar på det. Och sånt lär man sig av i och för sig då. Så det är ju bara skitbra.
Och du, nu höjer jag upp det jättemycket här, men det är bara sanning och det, jag skiter i liksom. Det är ingen reklam så, utan du har varit min coach, jag har liksom betalat dig liksom. Och det är bara ren, rätt, alltså det är så här, istället för att svara som 99% av alla andra coacher jag haft innan, typ så här nej eller ja, gör så. Du var ju så här ändå, jag blev ju lite irriterad i början i alla fall, kommer jag ihåg, för det var när jag frågade en fråga jag ville ha svar på, då fick jag inte det som du sa, svaret, utan det var ju så här, ah, men här, läs på det här. Man bara, vad fan är det här? Det är ju typ så här 55 sidor studier. och så här, jag var så här, och det är nu i efterhand när man har mognat och inser, jag bara, vad fan, alltså shit. Det är liksom, det finns inga, det finns väldigt, väldigt, väldigt sällan finns det som svart eller vitt svar. Så att det jag menar bara är att sättet du coachade mig på och Pavle och alla andra klienter som jag har, alltså jag har inte hört någon vara missnöjd med dig som jag har, när jag har rekommenderat dig till andra som speciellt vill tävla och sånt. Jag har inte hört någon som är missnöjd. Anledningen till det jag försöker säga är inte att Erik är den som har bäst kunskap av allt och alla. Han har skitbra kunskap, absolut, men det finns många som har bra kunskap. Skillnaden, det handlar inte om att ha bra kunskap, utan det handlar om att hur man orienterar sin coachning mot, antingen mot att vara en coach som lär sina klienter saker och ting så att det blir hållbart för livet, eller om man är en coach som säger vad en klient ska göra. Jag har lärt mig nu hela min coachingkarriär att mitt jobb är inte att säga till folk vad de ska göra och inte ska göra. Mitt jobb är att ge dem verktyg, hjälpa dem,
och i så fall ge alternativ möjligen och försöka berätta om dem för och
GPS, liksom. GPS är ett bra ord. Jag är bara GPS.
Vägvisare liksom.
Ja, säger GPSen sväng höger för att du ska komma till den gatan. Om du väljer att svänga vänster, sväng vänster. Men GPSen säger inte vad du ska göra och inte ska göra. Den säger bara sväng höger.
Ja, men precis. Det var väl det som jag upplevde mest också när du coachade mig. Att så här, men som du David sa där, men jag vill åt vänster. Erik sa, gå åt höger, liksom en 180 graders vändning. Men jag upplever också att det var alltid liksom anledningar, köttiga anledningar, mycket liksom fakta, mycket lärande. Varför ska du göra det? Så att det inte bara är så här, nu gör du så här. Inte ett riskorn mer, inte ett riskorn mindre. Alltså, utan det var verkligen så här, alltså, ja, verkligen. Alltså vi har verkligen hypat upp det här, men det är verkligen så här 100 av 100 skulle jag vilja säga i betyg. Och,
ja, men kul här.
Och
därför frågan, är det kul att ha dig här idag. Liksom.
Verkligen, och frågan lite grann som du började ställa, liksom, att du berättar lite om ditt mindset i din coaching. Var det det som var frågan, David?
Nej. Jag kommer ihåg frågan, så jag kan ta det från här.
Ja, bra.
Bara för att ta det sista du sa där, så vi var ju upplärda också, eller från skolan från första början, så hade man ju med sig den här tanken att man ska på något sätt lära ut sina klienter så att de kan bli mer själv, inte försörjande, men självgående helt enkelt. Och då kan jag ju inte bara till exempel skriva ett fast kostschema eller inte berätta varför jag har gjort som jag har gjort. Om någon fråga kommer så kan jag inte bara svara ja eller nej, utan man får ju se till att varje svar någonstans ger en liten lärdom.
Ja.
Och till slut så kommer man förhoppningsvis bli mogen att kunna ta bra beslut själv liksom.
Ja.
Och sen såklart så kommer det alltid finnas folk som känner att det är riktigt skönt att bara ha någon som att bolla idéer med. Någon som kan hålla upp ens motivation så att man känner att man har lite ansvar till att ta tag i saker och ting. Så folk som söker coaching kanske inte bara vill söka kunskaper utan de söker, ja, de vill helt enkelt slippa den stress och hålla på att planera och tänka och sådär och bara få sin träning att flyta, lite kost att flyta och liksom lägga det lite på i händerna på någon annan.
100% någon som har bättre, alltså någon som har koll, för att oftast har man inte så jävla bra koll själv. Och det kan jag säga även om jag är rätt träningsintresserad och liksom tränat på en väldigt hög nivå inom en elitidrott eller inom elitidrott, så är det ändå så här att man har inte koll alltså. Alltså man är väldigt smal.
Nej, men inte bara det. Det har också med att man inte är så jättebra heller på att coacha sig själv. Alltså jag vet att den gången jag fick väldigt bra resultat med dig, Erik, det var ju också när jag, du vet, inte överanalysera saker och ting heller. Jag menar, nu när jag har kunskapen och kunna coacha mig själv helt och hållet, det kan ju lätt bli lite så här, ah, men det där kan jag ju lösa. Eller jag kan ju dra på spakarna lite extra. Jag kan ju till och med skära ner lite till. Det är ingen fara, jag klarar det. Man är lätt hårdare mot sig själv. Ibland behöver man bara höra någon annan säga liksom, nej, men det är bra. Alltså hjärnspöken och sånt. Och så här, nu är vi inte ens inne på tävlingsnivå, men går man på tävlingsnivå så är det ju verkligen hjärnspöken. Och liksom, om man ska ner till extrema nivåer, då är det verkligen så här, då kanske man har till och med tappat uppfattning om det går bra eller inte. Man kanske är typ, ja, man vill ju hela tiden, alltså man fattar ju inte, och då behöver man någon som liksom så här, nej, ja, alltså så här, det är bra, du behöver inte göra någonting, du behöver göra någonting, nu behöver du göra det här. Alltså det har också med att ha en, alltså ja, man vet ju hur det är. Man pratar ju inte lika snällt mot sig själv som man gör mot andra till exempel. Annars hade alla människor pratat snällt mot sig själva som de gör mot andra. Jag brukar säga det exemplet. Om din kompis kommer och säger, ah, oh shit, jag åt en hamburgare, jag känner mig jättetjock. Du kommer inte säga, ah, oh shit, du har fuckat allting. Du kommer ju säga till din kompis, nej, men det är lugnt, ta det lugnt, fortsätt bara. Men till dig själv så säger du, nej, men du har fuckat allting, nu måste du svälta eller nu måste du göra det. Så det är också en del av coaching. Jag har jättemånga klienter som bara kommer tillbaka och bara vill ha, som bara vill ha mitt stöd. De bara, men lägger det. Så jag vill fokusera på mitt jobb, jag vill fokusera på min grej. Säg du bara vad jag ska göra så kan jag fokusera på min grej bara.
Men annars tycker jag ändå att den här filosofin som du var inne på att snacka om, att så här, amen, försök alltid föra över. Jag tänker, i det långa loppet så har du gjort en mycket, mycket större impact på världen då än om du bara liksom
kränger scheman,
drar i spakar och liksom no questions. Gör bara så här. Alltså jag tänker, ja, men du har inspirerat här som sitter bredvid mig, David, att fortsätta. Alltså du har en mycket, mycket större impact som, alltså, professional, eller vad man säger.
Influencer.
Ja, men verkligen, där har vi det. Han är influencer.
Det som är influencer. Influera, vad fan.
Vad fan, så är det. Ja. Yes, men du, Erik, vill du berätta lite mer om träningslandslaget?
Jag har ju min egen one-on-one coaching-verksamhet som jag haft igång sedan 2013 någon gång. Sen så blev det lite mer seriöst 2015 ungefär, i den vevan som du och jag började, David, lite tidigare. Och inte långt innan, men en del innan jag började plugga, då kändes det lite som att jag sökte mig efter att försöka coacha andra folk på något sätt utan att de hade bett om det, vilket såklart blev jävligt störande. Så det låg någonstans i min natur att se potential hos folk och liksom vilja hjälpa till och vilja plugga på och, du vet, sådana saker. Så det föll väl ganska naturligt. Så one-on-one coachningen har jag varit igång sedan dess, och nu har jag startat ett nytt bolag, träningslandslaget, som jag kör tillsammans med det. Inte än lanserat än, tillsammans med Emma Jonsson. Där kommer vi satsa lite mer på få in gruppdynamik eller gruppträning och lite mer. Det kommer inte vara riktigt individanpassat på samma sätt, men det kommer ändå vara en väldigt bra träningssupport och en bra kostsupport i det också, med redskap och en app som vi har som vi jobbar med också, som
cool, så det är verkligen någonting att
det är samma ska... syfte som någon som tar one-on-one coaching, bara att personen i fråga kanske inte känner att de behöver exakt den här individuella återkopplingen varje vecka, och de kanske inte vill lägga den där extra tusenlapparna på just att få det här individet, och de klarar sig, de har kommit kanske lite längre på vägen själva sen innan och känner att de vill bara få riktigt bra träning och bra kostverktyg och kunna ha kontakt med oss på olika sätt. Liksom.
Ja, men som en plattform liksom för...
ja, ja, precis. Så det är jäkligt spännande. Stor process att dra igång något nytt, så att, det har vi jobbat på ett par månader nu och kommer lansera här inom kort.
Så. Yes, så håll utkik efter... Vad kommer appen heta? Tränings...
Ja, alltså träningslandslaget är... det är vårt namn. Sen så jobbar vi via en tredjepartsapp som vi liksom sätter upp allt system med, och varje dag bygger nya pass i och sådär som vi skickar ut. Som,
nice, men det kommer vara en app i App Store? Liksom.
Ja, yes, den finns där.
Och, den heta...
och du kan också dra upp den i,
ja, just det, i webbläsaren.
Ja. Yes. Så att det är via webbläsaren som du hittar och signar allting, sen så får man ladda.
Men jag tänker, jag som nu lyssnare, vad ska jag googla på när den lanseras?
Jag skulle säga träningslandslaget.se, för att det är där är via du hittar all information. Liksom.
Nice. Bra. Ja, men väldigt spännande. Vi är förväntansfulla att se vad det blir utav när det lanseras. Spännande att se. Men ska vi hoppa in lite, vi har ju pratat rätt mycket om coaching, träning, och det här blir väl liksom ett lite blandat avsnitt med lite allt möjligt, för det är ju ett brett ämne vi snackar om överlag, men vi tänkte ändå djupdyka lite i några grejer, och där har vi refeeds, cheat meals, dietpauser, allt sånt som man som kanske har dietat känner igen.
Spännande.
Och jag tänker,
eller bara ser på YouTube.
Eller precis, det är verkligen så här en buzzword inom fitness, tänker jag. Yeah. Men ska vi ta och definiera lite, vad är de här olika sakerna? Vad är liksom refeed, cheat meal, dietpauser, och om det finns några andra buzzwords som du kan slänga in där och liksom bara bena ut lite, sortera här så att folk får bättre koll.
Börja med refeed som du tog upp först här. Det blir ju, precis som namnet antyder, en typ av påfyllning då, av mat då, såklart. Och ska man se på det lite mer i detalj, så handlar det om att man fyller på med kolhydrater då, framförallt för att avvärja diverse metabola adaptioner, som man kallar det. Alltså kroppens försvar att liksom, när den går in lite grann i svältmod, som man skulle kunna säga på svenska, så anpassar sig kroppen och inte direkt samarbetar, om man säger så. Så det blir ju ett fenomen som är nästan kanske utbytbart med ätardagar eller något i den stilen. Då. Ätardagar tenderar då att vara lite mer ostrukturerade och bara i alla fall, ja, om folk snackar om det eller om folk tänker på det, så brukar man mer tänka att äta så mycket man klarar av eller gå ut och käka och stoppa i dig vad som då. Och cheat meals skulle ju då vara en light version, och det att man bara tar en måltid helt enkelt, där man kanske stoppar i sig så mycket man klarar av eller känner att man har ork till, eller att man har planerat i förväg eventuellt vad det ska vara för någonting då.
Typ en pizza liksom.
Ja, ja, precis. Sushi är nog ganska populärt också.
Ja, men frågan är om inte det är en mix mellan cheat och refeed.
Ja.
Den är logisk i alla fall.
Ja.
I kontexten.
Oftast köper man, om man inte går, såklart om man går på en sushi-buffé så blir det ballar ur. Men vanligtvis så kanske man bara köper, man kanske känner att 12 bitar eller 14 bitar är max vad som finns på menyn. Då kanske man nöjer sig där, och då blir det inte så mycket kalorier. Liksom.
138 bitar.
Ja, exakt.
Eller du vet, sushi är ju så pass nyttigt, så rullarna med all majo på, du vet,
det är några. Jajamän.
Så det finns ju sushi är ju inte sushi liksom. Det finns ju lax och ris, räkor och ris, avokado och ris, finns det ju också typ en pizza.
Känns som att du ska öppna en restaurang här.
Ja, men typ.
Säljer in sushin här. Men ska vi hoppa in i den här? Vi har antecknat lite här. Jag sitter vid tangenterna här. Och då har vi dietpauser också som en till sån grej.
Diet breaks, definitivt. Och då pratar vi ganska många dagar, kanske en vecka eller två veckor, där man helt enkelt inte ligger på underskott längre. Man dietar inte längre, utan du kanske ligger på energibalans istället. Och då med samma syfte ungefär som refeed, så att försöka få kroppen att återhämta sig invändigt lite och må lite bättre. Att man kanske psykologiskt också känner en ordentlig boost. Man är inte hungrig på samma sätt och sådär.
Jag tänker för våra lyssnare, vad är det man återhämtar sig? Vad är det som har gått fel? För det blir lite per definition, jag ska återhämta mig från något som är knas. Eller hur?
Mm. Ja, men som adaptionerna.
Som är, adaptionerna, liksom. Det är det som är, vad är det för något? Vad, alltså,
kort, jag kan ju dra vad adaptionerna skulle kunna vara då, eller vad som brukar kunna ske. Men adaptionerna, alltså anledningen varför de uppstår är ju helt enkelt för att kroppen inte vill svälta sig. Alltså, den känner att energi börjar ta slut och det börjar bli farligt om man tänker från ett evolutionsmässigt perspektiv.
Yeah.
Så att då vill man ju kroppen helt enkelt gå ner i varv då för att inte spendera lika mycket energi. Liksom. Så de här metabola adaptionerna då som uppstår skulle då till exempel kunna vara att man känner en kraftig ökad hunger, vilket gör att man börjar fokusera mer på mat. Man känner kanske, luktsinnet brukar bli skarpare, så man tänker mycket mer kring mat helt enkelt. Och det blir en ökad nedbrytning av muskler också, för musklerna kan ju också bistå med energi till kroppen. Det kanske är viktigare processer. Istället för att skydda dina biceps så kanske det handlar om att reparera din organ istället, som också är protein liksom, krävande.
Just det.
Du känner ju en ökad trötthet definitivt, och är man trött och inte gör någonting så kommer man inte spendera så mycket energi. Ja, minskad, om vi tänker träning, minskad styrka, försämrad återhämtning. Det är ju kanske inte sånt som prioriteras på samma sätt heller.
Alltså av kroppen då? Inte av, vi vill ju gärna
prioritera
det.
Ja,
så att man är tydlig där att det är kroppen som inte, så kroppen skiter fullständigt i dina biceps och om du lyfter 100 kilo eller 80 kilo.
Ja,
den vill leva.
Jo, definitivt. Men ändå så är det ju ganska, alltså man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna bli riktigt kaos och riktigt dåligt, men som tur är så kan man behålla ganska mycket muskler ändå oavsett hur man lägger upp det. Och det känns lite logiskt också, fight och flight, alltså att man ska kunna ändå överleva en svår situation. Liksom.
Vi hade ju precis två avsnitt om hur du bygger muskler och bränner fett samtidigt. Ja. Så att,
trots allt så det finns det ganska bra förutsättningar för det. Men det kommer inte bli bättre med återhämtningen. Det kommer inte bli bättre med prestationen liksom, om man har dietat länge. Långsammare återhämtning helt enkelt. Du kanske inte kan träna lika ofta heller. Du märker av det. Sen så kanske, ganska obvious, men mindre mättnad när man käkat. Att man inte känner att man känner sig inte tillfredsställd efter måltiderna helt enkelt. Lite beroende på hur mycket man stoppar i och vad man väljer för mat framförallt. Men det kommer inte bli bättre där heller, utan snarare tvärtom då. Sämre humör.
No shit.
Stresståligheten kan bli liksom ganska dålig den med.
På tal om stress som du sa, det borde väl också vara en ökad stress för kroppen. Över tid så måste ju kortisonnivåerna bara öka och öka och öka ju längre, alltså ju hårdare du pushar.
Man kan ju definitivt kalla en långvarig def för en stressor i sig liksom.
Exakt.
Precis som att man har en stress av att hinna klart en deadline med jobbet eller någonting, så man kan skilja dem på lite över grann, men det blir en stressor för kroppen.
Precis,
som drar alltså igång att samma mekanismer. Ja.
Att bara att vara i ett kaloriunderskott är ju en stress för kroppen liksom, i sig.
Ja. Och sen kan man nog ganska snabbt börja uppleva också, om man har dietat länge, att saker och ting blir tråkigare och jobbigare helt enkelt.
Alltså i matväg tänker du, eller överlag alltså i livet?
Nej, maten kommer bara smaka godare, sen blir den bara roligare, den tänker man mer på, men i livet i övrigt man kanske drar sig ifrån att gå på sociala tillställningar, eller man hör inte av sig till folk eller något, sådana saker då.
Nu har inte jag dietat så mycket, men vadå, menar du att riset smakar bättre? Ja, det är så.
Ja, ja, ja. Alltså, tro mig.
Om till slut så är det ibland det godaste. Ja,
det är verkligen den här what you're deprived of becomes your god. Det är så här, ge mig riset.
När jag tävlade och skulle käka riskakor som jag inte fick några riktlinjer på hur mycket jag skulle käka utav, komiskt nog, det är en annan podcast för det. Men alltså, de där riskakorna tog slut snabbt.
Mm.
Paketen, de tog slut. Tills jag liksom började typ nästan få sår i min mun för jag inte fick dricka vatten. Mm. Men det är bara liksom så här, kroppen skriker efter mat. Mm. Så är det bara. Och såklart, det här är ju extrema nivåer, men det är bara inse. Mm. Ja, men okej, det finns olika levlar. Här käkar du snart bajs. Där är ris väldigt gott.
Hundmat.
I den nivån så är det här väldigt gott. Alltså kroppen skiter i, den vill ha.
Jag fattar. Den vill bara ha energi.
Ja.
Och när du säger extrema fall, så till exempel när man har jobbat med tävlingsklienter som i början inte är särskilt intresserade av att lägga mycket tid i köket. Det är väldigt, väldigt många som till slut blir helt tokiga av att hitta på roliga recept och baka. Och den saken liksom dyker upp sakta men säkert. Så att det blir som ett nytt fritidsintresse att sitta, stå och baka med protein i sista veckorna.
Hur ska jag göra
den
här äggvitan roligare?
Ja. Så att det blir det där food-fokuset igen.
Men kör den rå.
Man ändras om lite.
Du hade lite fler punkter där kanske.
Ja, jag skulle, alltså, sånt som lägre sexlust kommer ju definitivt dyka upp. Testosteronet påverkas ju väldigt rejält. Man brukar säga att det blir nästan nere på kastreringsnivåer.
Mm.
Och testosteron och motivation går ganska hand i hand. Så motivationen kommer också överlag gå ned.
Det lät så grovt, på kastreringsnivå.
Alltså en kille jag följer visade sina blodprov, start på dieten, mitten på dieten och slutet på dieten. I början var han inte heller så jättebra, men den var i alla fall okej. Okay. Mitten på dieten var han som bäst, och då var han ändå under en hälsosam nivå. Jag tror han låg på typ så här runt en 12-13 procent. Och sen slutet på dieten gjorde han ett nytt blodprov och då var han riktigt riktigt nasty. Liksom. Då var det riktigt hårda ådror här. Då var det typ obefintligt.
Mm.
Alltså det var nästan på noll när det kommer till
sex. Han var kastrerad.
Tillfälligt.
Tillfälligt.
Bra tillägga där.
Mm. Nej, men sen så alltså ens det här man pratar om, ens basala ämnesomsättning, alltså hur mycket energi kroppen gör av med för att hålla alla livsnödvändiga processer igång, liksom kroppstemperatur, att hjärtat ska slå, att levern och njuren ska pumpa och allt ska fungera. Just sånt det. Som krävs för att du ska som kroppen tänker att kunna hitta kanske ny mat och börja liksom käka upp det igen liksom. Och istället börjar ju andra processer nedprioriteras då, liksom, som kanske ens om man är kvinna, ens månadscykel som då blir först kanske ostabil eller inte konstant helt enkelt, och sen kan stängas av helt och tillfälligt.
Mm. Bara så här, punktera för våra lyssnare så att alla är med bara på att det här är mot det extrema hållet. Att göra en viktnedgång från att vara överviktig eller ha en lite för hög fettprocent enligt den fysiologiska tillståndet ner till en hälsosam. Det är inte riktigt, där kommer kroppen förmodligen mer belöna dig. Du kommer få bättre värden, du kommer få bättre testosteron som kille eller tjej eller whatever, eller vad man vill kalla det, livmoderbärare. Nej, jag skojar bara. Men man kan ju hålla på så att det här är när man pushar det längre.
Definitivt, jäkligt bra att poängtera.
Så att inte folk nu bara, what the fuck, jag ska inte gå ner i vikten, så jag kommer inte ha någon, jag blir kastrerad.
Nej, det här är ju vad som händer då, till slut liksom, om man fortsätter tills man nästan inte har någonting.
Alltså det är en bra lista, tänker jag. Det här kan hända, och det kan hända liksom för folk vid, alltså allt är ändå individuellt. Vissa kanske kan vara på en, inom citationstecken, ohälsosam nivå fettprocentmässigt, men har fortfarande regelbunden mens, säger vi. Nu vet inte, jag har inga exempel så. Jag är inte rutinerad som ni två är. Men jag tänker att det är väldigt individuellt, och det här är liksom en lista på typ det mesta som, så om du är det här otursbarnet så kommer allt hända dig.
Ja, men de flesta de här grejerna som jag pratat om nu, då kan man tänka sig, alltså om man ser framför sig en kurva som är som ett upp- och nedvänt U, så kommer de flesta funktionerna pikar och liksom längst upp på U:et någonstans där fettprocenten och energiintaget är optimalt.
Just det.
Sen om man är på båda delarna av den här liksom toppen, till exempel att man är väldigt överviktig eller väldigt underviktig, då kommer det drastiskt det. Försämras liksom.
Mm.
Så att alla har en individuell liksom peak vart.
Ja, vart peaken är. Liksom,
ja, men man kommer aldrig veta exakt vart ens peak är då, kanske om man inte är riktigt nördig och försöker, jag vet inte, kartlägga det med blodprov eller något i den stilen. Men det är gissningslek lite grann. Men sen kan man ta liksom, göra rimliga gissningar på det helt enkelt.
Just det.
Och det finns ju en del material att gå på där. Så.
Jag tänkte så här, du nämnde lite grann om BMR och att den också kan sänkas ner under en långvarig kalorirestriktion och under
basala
exakt. Och den känner jag ändå är, den börjar väl ändå tuta på lite grann när det börjar bli extremt.
Mm. Ja, den påverkas inte så mycket.
Nej, inte lite grann. Exakt. Mm. Vad jag läste i alla fall så var det liksom, det är inte den som är boven i dramat.
10% kanske, 10-15.
Exakt. Och då pratar vi ändå när man börjar liksom gräva lite djupare än vad man ska. Men du pratar ändå, för jag tycker att det här är en väldigt viktig grej som jag gärna vill pusha på väldigt mycket, och jag tror att jag och Pavel har tagit upp det här några gånger innan. Du nämner det här med att kroppen går ner i varv och alltså alla de här grejerna som kroppen gör, bara för att förtydliga, svältläge är inte som händer så, men det är väl att kroppen sparar på energi främst från någonting som heter NEAT, NEAT, alltså själva aktiviteten utanför träning, om man ska alltså spontana rörelser, vifta med fingrarna, kolla åt sidan, göra saker, ta trapporna, andas, stå ordentligt, alla de här grejerna. Så kroppen är ju äckligt smart på att spara på energi och även att göra av med energi om du äter lite mer mat. Där man ser att de här spontana rörelser. Och det är väl lite grann det här jag försöker bara samla ihop säcken till refits. Så att i och med de här nedtrappningarna eller nedvarvningen som kroppen gör för att spara på energi, för att den känner att vi är på väg att svälta.
Mm.
Så att man inte bara förvirrar sig, alltså så att man inte förväxlar svältläge. För det är också en rätt het grej som sägs i fitnessvärlden. Ja, men nu är jag svältläge så jag kan inte gå ner i vikt längre. Det är ju en myt. Du kan alltid gå ner i vikt om du sänker kalorierna ytterligare. Så att det är mer att kroppen har, som du sa, adapterat sig genom att gå ner i varv, som kommer främst från NEAT, alltså aktiviteten utanför träning. Att man blir helt enkelt latare.
Mm.
Alltså ren dödligt språk. Man blir latare, man blir mer en softpotatis. Så att det är lite det här jag blir så här. Jag vet inte alltid hur jag ska försöka få fram budskapet när folk är så här, men jag körde cardio och brände 500 kalorier, men jag går ändå inte ner i vikt. Och då är det så här, ja, fast du vet inte hur din kropp har adapterat sig efter ditt kardiopass. För kroppen är sjukt smart på att ta tillbaka de där kalorierna.
Man tänker inte på vad man gör resten av dagen, helt enkelt.
Nej, exakt. Det är det som jag försöker säga, bara att just den biten, NEAT, alltså din aktivitet, overall activity. Det man kan ju prata engelska svenska också. Men den är
det funkar på båda språken.
Ja, alltså den är ju extremt viktig för en lyckad liksom def, viktnedgång, till och med för en bibehållen liksom viktnedgång. De som, man har ju sett klart och tydligt, de som fortfarande är aktiva behåller sin vikt mycket bättre än folk som bara gjorde de här kardiopassen inför sin form och sen slutar med det. Och sen.
Ja, sen ett par år tillbaka så jobbar jag med 90% av mina klienter med stegmål också. För att dels av den anledningen som du tog upp, men också för att man ska någonstans lära känna sig själv, hur mycket man faktiskt rör på sig och kan ställa i relation till vad man vet är hälsosamt och så vidare. För det handlar inte bara om att gå ner i vikter och så där. Man ska ju vara aktiv, för man vet också att det är bra för hälsan helt enkelt att få den aktiviteten. Ja, men definitivt. Så den faktorn att man spontant rör på sig väldigt lite till slut, eller att man kan riskera hamna där, då bör man framförallt vara medveten, och det här kan man ju definitivt aktivt tänka på och jobba emot. Men man vet i alla fall att de flesta kommer känna av att man spontant, om man inte gör något åt det, så kommer det bara sjunka.
Men när det går riktigt, riktigt långt, då är det till och med liksom den basala metabolismen som också sänks.
Lite grann.
Cool. Men det var en ganska lång lista. Jag vet inte om du hade fler grejer där, men jag tänker liksom, det här är de här adaptionerna liksom, som vi då vill avvärja genom att köra en refeed? Eller
det är idén från början.
Exakt.
Och tar man och undersöker enskilda såna här adaptioner vi har pratat om och se vad det får för effekt, så när man i alla fall tittar på det enskilt, så finns det intressanta grejer som händer och att det tycks vara ganska bra. Lägger man upp det som en stort, vad ska man säga, pusslar man ihop allt till en intervention, alltså en studie där man undersöker hur man gör det rent i praktiken över ett par veckor och se okej, är det här bättre än att inte köra refill utan äta exakt lika mycket, träna på samma sätt, bara att man lägger kosten på exakt samma nivå varje dag jämfört med en refill där man kanske plockar 5 dagar som är lite lägre och sen plockar man in 2 dagar lördag, söndag till exempel, där man plockar upp energin till energibalans. Gör man ett sånt experiment, så det finns väldigt lite undersökt där, men den första, ja, det kom till exempel en studie nu i mars eller i år som undersökte det, och det var inte så stor skillnad alls egentligen. Men om man såg några fördelar, så var det för just den gruppen som gjorde den här refeeden i så fall. Det var att de till exempel kunde behålla lite mer tryck i musklerna, lite mer vätska i kroppen och så vidare. Men
precis, jag tänker bara så att den går ner sen igen. Liksom. Den går ju bara ner igen dagen efter, tänker jag.
Ja, den gör ju det. Nu gjorde de efter testen ett par dagar, 2 dagar något sånt efteråt. Och det var fortfarande högre för, om ni tänker, om man gör en kolhydratsrefeed, alltså äter mycket kolhydrater, så fylls det i regel på ganska bra i musklerna också. Och den glykogenen som då ansamlas i musklerna kan bara användas lokalt av musklerna i intensivt arbete. Så om man då inte har tränat och säger att du går och vilar 2-3 dagar och dina lår är ganska så fyllda med kolhydrat och glykogen, så kommer den mängden finnas kvar tillsammans med den vätska som det lagras in tillsammans med.
Yeah.
Så det är något du behåller ett tag. Jo, så att om man undersöker det rent praktiskt tillsammans med träning och så verkar det blir liksom, vad ska man säga, slutsatsen blir mer att båda varianterna funkar ganska bra, men möjligen att du kan då med mer refeed kolhydrater i omlopp, att du kan träna kanske lite intensivare, du tycker att det ser lite bättre ut, och jag skulle vilja flika in framför allt att det rent psykologiskt kan kännas väldigt skönt.
Precis, för det finns ju olika typer av refeeds egentligen, som jag ändå har, nu kanske inte det finns så, men det är lite grann så hur folk lägger upp det. Det finns ju inplanerade refeeds där man har räknat ut sitt kaloribehov för veckan och sen i princip cyklat kolhydraterna. Där man har lite högre kolhydratsdagar, lägre kolhydratsdagar, och det är liksom väldigt individuellt om det funkar eller inte för olika personer. Men det är ju i min värld, så tycker inte jag att det är, alltså jag vet inte, jag tycker inte att det är en refeed bara för att man har planerat sin budget så. Jag tänker att en refeed är någonting man adderar till det man har, där man alltså lägger till mer energi så att man kommer i energibalans. För jag menar, om man bara räknar på så, men 2000 kalorier i veckan, det är 14 000 kalorier. Och sen har man en del kolhydrater av det, och sen så bara för att man väljer att ha lite mer på torsdagen och lite mindre på onsdagen, eller alltså enligt mig så är det där bara ditt val av att distribuera dina kolhydrater.
Det är så den här studien är gjord, kan man säga, att båda grupperna, den gruppen som då dietade traditionellt, alltså åt exakt lika mycket eller försökte äta exakt lika mycket varje dag, att de åt sammantaget över en vecka åt de lika mycket som den gruppen som då cyklade med låga dagar och sen 2 höga dagar.
Ja.
Men sen så skulle man ju, som du säger, kunna...
Precis. Jag personligen använder mig inte av den typen av approach. Eller jag kan göra det om jag vill, men då tänker jag bara, det här är min budget. Det är typ som pengar. Ja, men vill du spendera allt på lördagen eller vill du spendera lite grann varje dag? Jag tänker att det där är bara en budgetfråga som du väljer att spendera hur du vill. Och det var den här studien som vi pratade om. Personligen så använder jag lite mer refits med mig själv och med mina klienter baserat på resultat. Där man får lite extra påfyllning vid behov. Mm. Alltså jag autoreglerade lite till där det är on top of planen. För den här studien och det här med refit som brukar vara inplanerad redan i schemat i princip, om man säger så. Den är ju redan klar. Men jag tänker mer så här, men alltså nu börjar jag känna mig lite slö den här veckan. Nu kanske jag har tappat mycket vikt. Jag kanske har tappat mycket tryck. Jag ser alltså, inte lika.
Du tänker om det har gått lite för fort. För jag tänker det blir ju en annan femma. För att vi pratar i alla de här fallen. Vare sig det är on top eller om det är inplanerad refeed. Eller om det är linjärt. Så tänker jag att vi alla de här är i ett kaloriunderskott. Sen är frågan här. Den studien du säger Erik. Där är det liksom samma summa av antal kalorier den veckan. Medan det du pratar om David, där är det ju liksom att den här dieten kanske går lite långsammare. Och det tänker jag, det blir lite en annan femma här. Hur snabbt ska det egentligen gå? Att du kör lite mer, att du autoreglerar så att du genom en sån refeed sakta ner processen om det går lite för snabbt.
Ätardag, tänk.
Typ, eller?
Ja, alltså inte sakta ner. Det behöver inte handla om att jag gör det bara för att det går för snabbt. Det är en av anledningarna. Om jag känner att jag droppar för snabbt, då fyller jag på mer, självklart. Men jag tänker också on top of, även fast det inte går för snabbt, om man bara känner sig slö. Eller om man känner att man är lite trycklös i kroppen. Eller om man känner att man kanske har, alltså hur en vrider och vänder på det, under en kalorirestriktion över tid så tömmer ju du. Det är inte så att du fyller på. Du ligger ju ett kaloriunderskott hela tiden. Så över tid så tömmer ju du på. Du blir ju mer och mer, vad heter depleted på engelska, men tömd. Mm. Och då kan man, till exempel har jag en klient som det går skitbra för. Behöver inte ge någon refeed. Mår bra, presterar bra, mår on top. Men om det är så att personen helt plötsligt börjar känna sig lite slö och det ena och det andra, så kollar man liksom så här historiskt sett, men vi har köttat på i typ så här 4-6 veckor nu. Och nu börjar du känna, men det kanske är dags att fylla på lite glykogen i musklerna och ge dig en liten boost. Så sätt. Men en intressant fråga jag har till dig Erik, som jag också har läst rätt mycket om, men som jag gärna vill ha din input på. Så som jag har förstått det så refits ökar ju inte din fettförbränning, utan det den egentligen gör det är att den långsammar ner. För du har ju, alltså om du nu, alltså nu pratar jag on top, inte inplanerad. Om du lägger till 500 kalorier för att hamna i energibalans, säger vi, med kolhydrater, då har det egentligen långsammat ner din fettförlust. Alltså du tappar ju mindre fett av att göra det. Det tar ju längre tid. Många tror att man får en boost, som att man chockar kroppen och helt plötsligt blir en fat burning machine och typ såhär, nu ska jag liksom, det är bra att chocka kroppen ibland och ladda på med extra krut för att nu kommer jag bränna mer fett. Men det är egentligen tvärtom, rätta mig om jag har fel.
Ja, du tog ju upp exemplet med on top, alltså att man då äter mer än vad man skulle gjort om man inte skulle implementera det där. Och i så fall, om den här effekten om att man ska förbränna mer ska komma, då blir det ju helt enkelt att man plötsligt känner av en ganska fylld, alltså en känsla av högre energinivåer. Man har en helt annan ork och man rör på sig. Och det är väl vissa som kommer hamna där, tror jag. Men då är det ändå viktigt att skilja på att det kanske är inget som ändras i kroppen så pass signifikant att det blir en ordentlig fettlosseffekt utav det, utan det handlar mer om att NEAT påverkas då i så fall. Alltså den här spontana aktivitetsnivån.
Precis, och det är det jag tänker, att om du på något sätt har boostat din fettförbränning och tappat mer fett, så är det inte på grund av att din kropp har chockats och att du har gjort någon systemändring i ditt batteri, utan det är mer att du har då med den refeeden fått en bieffekt av att du då rör på dig mer och på så sätt hamnat i ett större underskott. För att det är så här, det är fortfarande energibalansen som kommer avgöra om du tappar fett eller inte. Men självklart är jag helt och hållet med på att, och det finns ju en anledning till att jag själv använder refits och med mina klienter, det är för att i det långa loppet så kanske det slutar med att, kanske, det är inte riktigt bevisat, jag tror att det här är väldigt individuellt, kanske du slutar med mer fett och mer muskler om du med
mindre
andra
fett.
Förlåt, exakt, tack. Mindre fett och mer muskler om du över tid har kunnat få lite fördelar från refeeden där du presterar bättre på gymmet, psykologiskt sett mår bättre och kanske också minska lite stressfaktorer. Alltså det är många bieffekter. Jag tror inte att refeeden i sig är magi, men jag tror att effekten av refeeden kan möjligtvis göra att man på sikt slutar med ett resultat där man har tappat mer fett. och behållt slash byggt mer muskler i det stora hela. Men jag tror att det är en bra punkt som jag tror att vi har också, det här med de psykologiska effekterna.
Mm.
Du har mer, jag har ju erfarenheter av det med mina klienter, men jag har inga klienter på tävlingsnivå. Jag tror att du har extremt mycket mer erfarenheter av att belöna folk med en refeed, tänker jag. Eller alltså belöna. Alltså att man får en refeed. Hur har du upplevt, för att när du ändå jobbar med dina klienter som ja, gräver lite djupare än den vanliga, nu ska jag bli fit och hälsosam. Hur har du upplevt den psykologiska effekten av att ge dem refeeds?
Jag brukar ju få bra feedback överlag. Om jag inte får det så plockar vi bort det såklart. Men jag tror att det blir en väldigt, alltså säg att du i de här extrema fallen deffar mot en tävling och din totala diet kanske pågår i över 30 veckor. Då blir det extremt psykologiskt belönande. Det blir skönt att kunna ta in de här dagarna när man får mer eller mindre äta sig mätt. Och förhoppningsvis är det, ja, många kommer också känna sig lite piggare och lite fräschare ett par dagar möjligen efteråt. Även om det till slut går tillbaks till det normala ganska snabbt. Nej, men det har varit de flesta har jag jobbat på det här viset med, skulle jag vilja säga.
Yeah.
Och om det då handlar om tävling så kommer det förr eller senare alltid bli det i slutet, för att man vill testa lite hur personen i fråga ser ut, om man lägger in ganska mycket kolhydrater en dag för att se hur utseendet påverkas. För att om vi tar sådana fysiksporter där man ska visa upp kroppen i fitness då, helt enkelt, så då vill man ju toppa formen helt enkelt, att det ska se så bra ut. Och då får man testa lite vad man ser bäst ut på och hur mycket man kan då ladda på, som man säger, med och hur det ska se bra ut. Men sen så är det också strategiskt försökt att använda det som så att man kanske lägger in de tuffaste passen alltså kanske i kombination med första refeed-dagen, eller kanske kombo med andra refeed-dagen om man har två på rad. Det blir lite lättare att ta sig igenom ett benpass om man har kanske ätit 300 gram kolhydrater istället för 140 eller något i den stil. Så det har varit intressant att experimentera med, och det är sällan så att man, eller jag i alla fall, använder det inte som så att det ska in från första dagen eller första veckan.
Nej.
Utan om man börjar märka att antingen kanske vikten går ner lite för snabbt, då skulle man kunna göra ett sånt on top upplägg som du pratade om. Man helt enkelt inte sänker den totala veckobudgeten utan man snarare höjer den.
Ja.
Eller om man börjar märka av lite psykologiska problem eller metabola adaptioner av något slag, så kanske man korrigerar om, cyklar om det lite grann i hopp om att det kanske känns bättre då, att man märker skillnad. Alltså man justerar inte ner totala veckobudgeten utan man bara lägger in två höga dagar som refeeds och möjligen då sänker de andra lite. Alternativt om man lägger in refeeds och försöker höja upp stegmålet eller cardio. Något sen.
Men har refeed någon fysiologisk effekt på på metabola adaptioner utöver att du i så fall själv har rört på dig mer från NEAT?
Ja, vad som händer, du får ju till exempel om du fyller på ordentligt med kalorier så får du en tillfällig spike i leptin.
Yep.
Och en sänkning av grelin.
Så det är hormoner?
Ja, det är två hormoner i vår kropp som reglerar våran hunger, aktivitetsnivå och mättnadskänsla helt enkelt.
Mm.
Grelin brukar ge oss en käftsmäll och att säga ät, och leptin säger nu är du mätt liksom. Så det är bra att veta. Men jag har läst rätt mycket om det här, och det här är fan jävligt intressant. Jag har ju sett den här spiken i leptin och minskningen av grelin, men det känns som att de återgår dagen efter tillbaka till sina nivåer där de var. Och då har man egentligen adderat 500 eller mer kalorier i hopp om att bränna bort dem, och sen dagen efter. Så att om du inte har bränt bort dem den dagen där du får den här spiken, så återgår du sen, då blir du hungrig en dagen efter. Så min fråga är mer så här: är det inte mer logiskt att köra, alltså om frågan är så här: vad hade du sagt? En refeed dag, två refeed dagar, eller krävs det mycket mer? För att liksom få de här metabola adaptionerna fysiologiskt där leptin ökas, grelin sänks. Alltså hungern sänks.
Men alltså mer stadig, mer långvarigt.
Exakt.
För det är lite så här, det är lite mer, annars ser jag bara syftet i den psykologiska aspekten som en liten skön,
vilket kan vara nice liksom.
Ja, men exakt, som en skön liksom så här, ja men pissstopp liksom. Ja men alltså annars blir det liksom, ja men sen är vi på banan igen och lider igen. Men om man nu ska få någon typ av skön break av det hela, någon typ av effekt av det hela där man känner att nu kan jag komma tillbaka till mitt kaloriunderskott och kötta på igen. Jag känner mig ut, alltså vet du, semester, nu har jag varit på semester, nu är jag redo att börja jobba igen. Men om du bara har fått så här, låt säga nu att någon är helt utbränd från sitt jobb och sen får de en dag semester och sen går tillbaka till jobbet. Det är ungefär så jag ser det. Men typ så här, hur lång semester behöver man för att få känna sig tillbaka på banan?
Jag förstår frågan, och egentligen så behöver du, alltså din semester behöver motsvara att du ska upp på samma nivå av fett som du hade innan för att det ska bli liksom helt jämförbart och du ska känna dig helt hundra. För det är faktiskt mängden inlagrat fett som då påverkar leptinnivåerna starkast. Det är där leptinet framförallt produceras, alltså i fettceller, och då ska de vara välfyllda eller ja, i balans med vad som är normalt för kroppen.
Absolut, och där håller jag med dig till 100%, och där är ju liksom, där är ju the shit av att ha för låg fettprocent. Det är liksom, det är ett issue oavsett vad du än gör. Du kommer inte kunna battla kroppens fysiologi på det sättet om du inte nu genetiskt sett mår bra av det. Men jag menar bara att om du nu inte är på de extrema nivåerna och du ligger på en hälsosam fettprocent och ändå upplever metabola adaptioner även fast du ligger runt en hälsosam, alltså där du ändå har tillräckligt med fett så sett. Alltså det jag försöker egentligen hala in mig på lite grann här, det är ju dietpauser. Krävs det dietpauser mot upp mot en vecka, två veckor för att man ska känna sig fräsch att komma tillbaka igen? Eller krävs det 3 dagars refeeds eller 1 dag eller 2 dagar? För jag tänker bara att 1 dag har i alla fall vad jag har läst visat sig bara, ja. Där fick du andas lite.
Ja, en dags refeeden tycks ju bara då påverka till exempel leptinet som i sin tur påverkar andra hormoner i bara 12 timmar. Sen är det back to normal hur det var precis innan. Yep. Och lägger du in då 2 dagar så kommer det kanske den effekten bli som det verkar lite starkare, men den är fortfarande inte så där magisk liksom på det sättet. Utan får man in en hel vecka så verkar effekten vara lite starkare. Definitivt, speciellt om du skulle ha lagt på dig lite fett. Men jag tror också att det finns en individuell genetisk aspekt som du skulle säkerligen kunna få känna av lite på olika, mellan olika, ja, olika personer helt enkelt. Jag brukar väldigt sällan, alltså det finns inte så mycket stark bra evidens för att en dag skulle räcka mer än till något psykologiskt. 2 dagar, då börjar det bli på gränsen. Men det är någonstans där kring 2 som jag brukar hålla det på. Jag rekommenderar folk i alla fall. Men säkerligen som så att det kan bli en, har man tiden för att då dieta lite längre, så 1 vecka uppe på energibalans där man ser till att äta ordentligt med kolhydrater också.
För det känns så ändå som att man det känns ändå som att här är det liksom att folk är ute efter shortcuts. De kommer inte ha orken, lusten, eller liksom det kommer vara för jobbigt att dra ut på det. Okej, jag fattar om det är deadlines för en tävling, men om vi tänker nu Average Joes och motsvarigheten för tjejer, men att det är så här, man vill helst få den här beachkroppen eller man vill gå ner, man har så bråttom att när du säger 30-40 veckor som du säger, kanske är, om det nu finns något som heter hälsosam viktnedgång, för det är alltid en stress för kroppen. Så att allt annat lika, om du är riktigt överviktig så är det alltid bättre oavsett. Men jag tänker att det handlar om tid någonstans i slutändan. Och det här är egentligen refeeds, cheat days, dietpauser är lite hacks som jag ser det för att palla under längre tid. Har jag helt fel här eller?
Nej, det tycker jag inte. Alltså överlag, övergående så skulle jag säga definitivt. Men sen så fortsatt så finns det lite mer det finns positiva indikationer för att du behåller muskelmassan helt enkelt bättre, och det kommer alltid vara positivt om du inte tappar musklerna när du ska försöka gå ner i vikt.
100%.
Den effekten kanske inte är så stor som man har spekulerat i tidigare, eller så har bara de här studierna sina begränsningar, att det kanske kommer något längre fram. Ni kanske hör att jag är lite biased mot det, att man vill att det ska funka, för det känns logiskt att det skulle funka, men det kanske krävs betydligt striktare upplägg för att man ska kunna se de här skillnaderna, så du måste vara väldigt noga, för här i den här studien till exempel, då senaste, då fick de ju själv sätta upp sin egen kost och rapportera in och så vidare, och den tanken eller de målen som de hade fått uppsatta, att till exempel äta så här mycket kolhydrater, så här mycket kalorier, det var en stor felmarginal på den, så att
planen, man kan inte lita på vad folk säger.
Nej, och det var också någonstans 50% av dem som var med i studien som droppade ut.
Just det.
Och det är ett tecken på att det är väldigt svårt där de
höll på. Och det betyder att de 50% som var kvar kanske inte riktigt var helt 100 ärliga.
Ja, alltså om du tänker en självrapportering, alltså att du ska i efterhand försöka få in dina, så här har jag faktiskt ätit, och man kanske har loggat med någon kosträkningsapp. Så det finns felmarginaler precis överallt. Så har man gjort en labbsättning där man hade allting, att någon hade lagat din måltid och räknat någon som är professionell.
Just det.
Och gett dem och sen varit med på träningspassen och sett till. Alltså gör man allting optimalt som man har tänkt sig att studiedesignen skulle helst vara, så kanske man kan se en större skillnad. Vet.
Men man har tummat liksom lite grann på, hittills har det inte gjorts så många studier, och de studierna som har gjorts är inte optimala eftersom det finns andra mer prioriterade områden att studera, antar jag.
Ja, det är kanske inte det området som får mest pengar. Sådär.
Exakt, yes.
De här leptin och refeeds och så vidare, det finns en viss forskning från längre tillbaka, som jag har förstått det rätt, att som kanske handlar lite mer om vad man kan göra för kvinnor och deras hormonella månadscykel, alltså vad som påverkas där. Och
jag fattar.
Då finns det ju eller den teorin där var ju att det skulle kunna då hålla cykeln mer stabil, att man inte skulle till exempel om du tar en idrottare som egentligen ligger på marginalen och tränar väldigt hårt, kanske behöver gå ner i vikten och tänka, hur kan man då skydda månadscykeln, hormonerna helt enkelt.
Ja, men det var lite det vi pratade om i vårat avsnitt om kvinnors menstruationscykel och fettförbränningen för kvinnor. Och att det kanske är mer logiskt för dem, helt ärligt talat, att implementera mer utav refeeds, dietpauser och så vidare. Det är exakt det vi gick igenom i vårat avsnitt om fettförbränning för kvinnor. Att där känner jag att det är mer logiskt att implementera det, där man jobbar ihop med kroppen på ett annat sätt för kroppens fysiologiska ändringar under vissa faser. Men för män och studier som vi pratar om här, det är väldigt lite som bevisar att det faktiskt ger en effekt utöver en bieffekt. Alltså det är skillnad på liksom en effekt. När du gör så här så händer så här. Men om du gör så här, alltså kommer kanske inte det här hända, men du kommer kanske må bättre av att röra på dig mer och träna mer. Och, och det här är ändå någonting som jag håller på att experimentera med mig själv. Jag har ju dietat nu ett x antal gånger. Inte mot tävling, men med mig själv. Och jag har ju testat de flesta approacherna liksom linjär, där jag håller mig på samma kaloriunderskott hela tiden, sänker vid platåer. Och så har jag också testat inplanerade refeeds, sen har jag också testat liksom on top refeeds, och jag känner att typ personligen så känner jag bara att det är en liten mini break, nu får du andas lite, nu får du äta lite extra, för mental break och kanske lite roligare tryck dagen efter, men jag upplever inte att jag får någon riktig långvarig effekt av någon utav delarna. Tills jag börjar med den approachen jag gör just nu, där jag faktiskt helt enkelt, som Pavle sa innan, det här med att det här är bara hacks egentligen och en fråga mer om tid. Det är mer hur stressad är du? Mm. Det är mer det. Och nu när jag första gången, tack vare corona, det enda positiva, faktiskt bara, men jag ska testa dieta nu, där jag liksom tar dietpauser utan att jag ens behöver det. Bara ta 2 veckors dietpauser, dieta 2-3-4 veckor max, ta 2 veckors dietpaus till, Alltså liksom, tänk dig spurtar, 2 veckor on, 2 veckor off.
Utan att tappa dig helt på pausveckorna.
Nu är jag helt liksom, jag är inom ramarna.
Strikt.
Ja, jag är inom ramarna helt och inte strikt till 100% där jag är så här, nu är det exakt 150 extra kolhydrater.
Men man måste tillägga där att du har hållit på med dietande väldigt länge, som ja. Du sa. Du har koll på att när du är mindre noggrann så är du kanske mycket mer strikt per definition automatiskt. Ja. Du kan...
Alltså utåt mot podden kan man väl säga att jag är väldigt strikt. För att jag kan vara strikt utan att vara vägande strikt.
Exakt, du behöver kanske inte väga och kanske kommer ha, jag vet inte hur du gör Erik, men att väga sin mat, för- och nackdelar, ja, man kan vara mer eller mindre strikt, man kommer aldrig vara 100% nog, eller alltså korrekt ändå, men att någon som har hållit på länge kommer vara duktigare att vara mer strikt trots mindre anal med vågen.
Så att om jag fortsätter där jag var, så är jag helt enkelt, om vi bara ser det som strikt, jag är strikt 2 veckor även under min off-period. Jag kanske är, ja, alltså, jag går inte loss någonstans. Jag håller mig inom ramarna, jag äter under samma rutiner, jag äter bara mer mat. Ibland kanske jag loggar vissa saker för att jag personligen vill ha en viss mängd mat i vissa måltider. Men det är inte så att jag väger allt och så, nej. Men jag har testat den här metoden där jag ligger inom ramarna i energibalans. Och jag har nog aldrig känt en bättre def än vad jag någonsin har gjort innan. Och det här är jag. Jag säger inte att det här kommer vara för alla, men det här funkar för mig. Och jag har testat det med många klienter också som har tid, som har tålamod och som har tid. Där det verkligen är så här, lyssna. Det finns en catch med det här. Det finns en hake. Det kommer ta längre tid. Mm. Och det är för att du inte kommer ligga i ett kaloriunderskott lika lång tid. Men om du går med på att göra det här under en längre period, så lovar jag dig att du kommer må bättre av det. I längden, och speciellt framförallt hållbarheten, där man aldrig liksom suktar efter någonting. Och det har faktiskt varit en 100% hit rate hittills. Där det är bara att tänka så här, om jag säger till någon, ah, men du får aldrig mer äta kolhydrater, men vad är det personen kommer göra när de äter kolhydrater? De kommer gå loss. Det är bara en psykologisk aspekt, men jag har också känt just det här med kroppen. Jag har också känt det här just att jag behåller trycket hela tiden. Det känns inte som att jag någon gång. Men det är viktigt att poängtera exakt det du sa, Erik. Det är skitviktigt. Det här är under förutsättning att jag inte går bananas under de 2 veckorna. För då kan man ju bara sabba allt man har gjort. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att poängtera. Att vi pratar energibalans och energiunderskott. Ja, inte energiöverskott och energi.
Då hamnar man ju i en ond cirkel om man skulle...
Ja, då blir det jobbigt. Då tar det väldigt lång tid.
Alltså från liksom defens eller dietens viktnedgångens start till slut är du då... i ett kaloriunderskott. Sen har du pausat någon gång då och då, men du har gått ner liksom, så du har varit i ett underskott. Mm. Eller hur? Så.
Ja, men jag, alltså fan, jag gillar den där bilvägen och pissstopp. Jag gillar det där alltså. Det är lite grann som att du väljer om du vill vara kissnödig hela vägen eller om du vill att det tar längre tid och du är aldrig kissnödig. Du kissar när du behöver kissa.
Exakt. Mm. Ja, det var det som var kissstopps...
Ja, vad fan tror du?
Ja, nej, jag fattade inte.
Nej, men det är det jag menar. Du väljer. Vill du köra den här sträckan på 2,5 timmar och var kissnödig som fan hela vägen, och sen när du väl kommer till plats, då kommer du fan kissa som fan, säger vi, om det finns någon sån analogi i den här kontexten.
Nej, men jag tänker alltså, man kan ju, det är ett väldigt bra exempel på det sättet, för du kan ju speeda också, men risken för att krocka är ju större också.
Det är det jag menar, det är lite så jag menar. Jag menar bara att om du väljer att göra det istället på 4 timmar och bara, ja, men vi chillar här, vi kissar, vi tar en glass, vi kollar, solar lite emellan, kör vidare, kanske titta lite mer på berg och titta lite mer på du får lite roadtrip på
alltså köpet. Så här, lite mer, njut lite mer av livet, lev livet, men liksom du har ändå ett mål, och där, som du säger Erik, där du pratar om 30 veckor, det är långt, alltså det är ju, vad är det, det är liksom över ett halvår. Mm. När man säger det till någon, då kanske de blir lite så, aha, okej, okay, men 4 veckor då? Alltså, är du med på vad jag försöker säga? Att det, alltså, man har ett mål, man köttar på, det kommer vara jobbigt. Det är inte liksom, det är inte dans på rosor, men det är ändå liksom, ta det lugnt, stressa inte. Vart har du bråttom egentligen? Är min stora fråga här. Alltså, till alla våra lyssnare.
Ja, men då blir det ju en fråga om det finns deadline eller inte. Det är det som är frågan. Och det är så kul, för jag har ju ändå tävlat och jag har ändå haft coach som jag har tävlat. Men sen så har jag lyssnat på dig och sen lyssnat på andra coacher som är vettiga i branschen. Och det alla säger är att planera inför din tävling. Mm. Kom inte till mig och säg att du vill vara tävlingsklar om 5,5 vecka. Då blir det blir en dålig def.
Slutresultatet blir ingen bra.
Ja, hur har du upplevt det där med dina klienter? Har du upplevt att de som tar längre tid på sig mot scen både ser bättre ut och mår bättre, eller upplever du tvärtom?
Nej, men definitivt som så att om dieten har varit mer återhållsam, långsammare, så slutresultatet rent visuellt ser alltid bättre ut, min upplevelse, om det går långsammare.
Mm. Yeah.
Sen är det svårt att spola tillbaka tiden och jämföra men, alltså, och börja om och göra en annan process. Men
exakt.
Om man jämför olika individer i alla fall, så tycker jag ändå att det är lättare om man tänker fitness att bli väldigt hård, och det ser ut som, eller det verkar som att musklerna, de är större, fylligare, man kanske har behållit dem bättre och sådär.
Yeah.
Och om man inte har en deadline, skulle jag vilja flika in att då är det ju väldigt, då har man ju oftast ett mål som kanske handlar om att säga att man väger 70 kilo och man vill ner till 60 kilo. Och då har man ju antagligen målet att man ska behålla de här 60 kilorna. Att man ska hitta en ny trivselvikt eller ett nytt förhållningssätt där nere, så att man kan hålla sig viktstabil och över en längre tid.
Ja.
Och då måste man ju definitivt hitta en approach på vägen som man trivs med egentligen resten av sitt liv, om man vill behålla det här liksom.
Exakt, för det är det där som du säger, resten av ditt liv. Sen kan man ju fråga sig, är 60 kilo, alltså nu 70 till 60 kanske inte jättemycket, men alltså vissa har ju så här sjuka liksom målbilder som är så här, men det där funkar inte, du är 1,95 lång, hur tänkte du? Men alltså, ja, du sa något väldigt bra där, alltså förhållningssätt och liksom att när det går långsammare så, alltså det blir ju mer hållbart.
Mm. Jo, och då har man ju, då har jag upptäckt på många att ett bra förhållningssätt kan vara att i alla fall inledningsvis vara ganska strikt på vardagarna måndag till fredag, hålla koll på hur mycket man stoppar i sig, sen helt och hållet när man känner sig mogen för det, plocka bort till exempel då en livsmedelsvåg på lördag söndag, men behåller samma livsmedel, kanske addera lite extra av någonting annat utan att gå bananas, för då kanske man ändå inte hittar den här balansen sammantaget över hela veckan. Och en sån typ av approach där man då tar sig friheter med jämna mellanrum, som då blir lite som samma koncept, lite som refills eller äta dagar. Bara det att man ändå gör det med eftertänksamhet, och antingen kanske man inte gör det varje helg, eller så gör man det varje helg också. Men ett sånt tillvägagångssätt tror jag blir ganska hållbart för många. Det verkar som så att man faktiskt kan finna sig i att göra matlådor måndag till fredag. Och det passar ju oftast ganska bra med sitt, alltså hur vi jobbar i Sverige också. Och att man då är lättare att hamna i bra rutiner helt enkelt med matlådor. Man går och tränar, man vet, man har allting förberett liksom, och man blir effektiv på alla plan. Och sen precis, njuter lite på helgerna.
Precis, och det är exakt så om man ska flika tillbaka på hur jag gör mina dietpauser. Alltså jag gör ju samma sak. Jag äter samma mat, jag äter samma frukost, samma lunch, middag, samma rutiner liksom. Mm. Så jag har ju skaffat mig en livsstil, så därför kan jag göra så. Men om man bara tänker sig en fantasivärld att du äter, låt säga, torsk och broccoli varje dag. Mm. Och sen bara, men nu plockar vi bort matvågen. Så försöker du hålla dig till samma mat.
Mm.
Det är lite så här, men fuck det här. Mm. Pizza och bullar blir det ju nu. Mm-hmm. Liksom, det är inte så att man bara ett äpple till, alltså det blir ju inte så om man är för restriktiv eller man har för mycket restriktioner, så det är därför det krävs praktisering innan man.
Ja, det kan ju låta extremt, men jag rekommenderar ju faktiskt alla att under någon gång av sitt liv ta reda på hur mycket kalorier som ligger på ens tallrik, för man lär sig oerhört mycket av det. Och då testa lite olika livsmedel, för att det är många gånger man får så här, oj, jag visste inte att det var så
exakt
jag åt lite, eller aha, så lite. Eller
aha något. Moments.
Definitivt, och det är lärdomar som jag tror sitter kvar resten av livet, delvis i alla fall. Så kanske man behöver ta perioder och fräscha upp lite för att komma ihåg just det, ungefär. Visst. Då får man någonstans, så tränar man ju ögat vad en bra portions size för en själv och sådär. Så att,
ja, alltså jag har klienter, jag utbildar ju mina klienter i det här för att de ska fatta saker och ting. Och det är inte så att de måste väga sin mat för evigt. Och absolut inte. Och det är inte det som är vi har till och med snackat om det här i, när man räknar sina kalorier. Att liksom, man behöver inte göra det för evigt. Utan det handlar mer om, precis som du säger, det handlar om att det är liksom lärande. Det är liksom, du sitter inte i skolan och lär dig liksom, så, det här är hög kalorimat, det här är låg. Alltså, det kanske man får göra i vissa skolor, jag vet inte. Men det är väldigt sällan, alltså det är väldigt, eller förlåt, det är väldigt ofta mina klienter bara jävlar. Jag har ju liksom, nu inser jag att jag åt fan mycket. Det var ju ändå trots allt jordnötssmör där, lite nötter där, lite torkat frukt där. Och så här, adderar man ihop det där och bara får se det svart på vitt så ser man.
Liksom. Det är basics egentligen, men jag vet inte. Alltså, nu är vi ju långt ifrån skolåldern allihopa, alla tre här. Men alltså, jag vet inte vad barn lär sig i skolan idag. Men jag minns inte att vi lärde oss på den. Alltså man klassade lite så här hemifrån här, så här. Ja, men vi steker inte i för mycket olja, det är kaloririkt liksom. Jag vet inte om det är så i alla familjer, och det känns som att det här borde finnas som en grund.
Hade ni så hemma?
Utbildning. Ja, men det var ju så. Ja,
min mamma förstörde nästan min tävlingsprepp när hon la ett halvt kilo smör i min nötfärs.
Jag tror inte att de hade mer koll än så. Alltså så här, de är, båda mina föräldrar utbildade, alltså, ja, alltså så här.
På 80-talet så var det lite skräck för fett.
Ja men precis. Precis, så att jag tror mest att det är det. Sen är de liksom, de har en grundutbildning. De har gått på gymnasiet, och sen så en av mina föräldrar har också läst på högskola. Den andra har inte det. Men de är så här, alltså de är liksom, det är normalt liksom normalutbildade människor, om man säger så. Och det kanske är just som du säger, fettskräcken som gjorde att så här, nej, men vi kanske softar lite med just oljan när vi steker. Och så vidare. Och sen så liksom, ja, alltså så här, det är väl det enda jag har fått hemifrån så. Sen tror inte jag att det bara handlar om hur du, alltså den miljön. Jag tror att det är arv också liksom. Vissa, nu pratar vi väldigt mycket fett, att tappa fett. Jag tror till exempel, när jag slutar tracka mina kalorier, då går jag ner, för att jag tycker inte om att äta så mycket. Har det visat sig. Eller det är den enda slutsatsen jag kan dra för att jag går ner i vikt. Det är så, men jag ligger väl i ett underskott liksom.
Ja, och det där är nog, alltså jag tror att det finns, det kan förklara med att vi har lite olika genetik.
Exakt,
om
det
inte,
jag menar.
Om inte jag håller räkningen eller anstränger mig, då vet jag att jag underäter. En majoritet skulle jag säga överäter. Och det där kan man ju delvis styra också beroende på vad man har hemma.
Exakt.
Skulle jag ha wienerbröd hemma så skulle jag nog antagligen överäta, för jag älskar det till exempel.
Jajamän.
Nu har jag inte det, och då blir det sådär att om man då äter rent på känsla, hur hungrig man är och så vidare, vad man då just i den stunden orkar tillaga, och det bara finns egentligen vad man skulle säga lite nyttigare inom situationstecken livsmedel hemma, så kommer det i mitt fall då leda till att jag måste verkligen tänka på att äta tillräckligt.
Där är vi väldigt lika, tror jag. Och det är liksom, återigen, det är så här, vi vinklar våra poddavsnitt väldigt mycket till viktnedgång, för att som du säger, det är nog majoriteten. Men,
det är bara att göra tvärtom.
Det är bara att göra tvärtom, så har man liksom, ja. Vi behöver refeeda hela tiden.
Ja, men exakt. Så att om man bara slår ihop säcken här lite grann så här, refeeds, det är syftet med det är att liksom, ja, försöka på något sätt motverka metabola adaptioner, även fast det kanske inte,
alltså, är negativa sådana.
Ja, exakt, negativa sådana. Även fast det kanske inte ger en direkt effekt, men kanske en bieffekt. Det kan göras implanterat i dina kalorier där du cyklar dina eller dina kolhydrater, där du cyklar dina kolhydrater upp och ner. Det kan också göras med on top, där du fyller på extra. Det kan också göras en dag, det kan göra 2-3 dagar och så vidare. Ingenting av de här verkar ge en långvarig effekt i alla fall, förutom att du psykologiskt sett kan må bättre av det, och kanske över sikt prestera bättre, och kanske då över sikt behålla mer muskler. Och
Men det har inte gjorts lika mycket studier som på andra områden också. Så att, som...
Nej, exakt. Och är man en sån som tycker det är roligt att se lite bättre ut under tiden man deffar, så kommer man också göra det om man kör med refeeds då, baserat på kolhydrater. Alltså att man ser lite mer muskelkonturer då kanske.
Ja, och det har med att man fyller upp glykogen i kroppen där, man helt plötsligt
glykogen med vätska.
Liksom. Ja, exakt. Och det är inte att man blir vätskig, utan mer tryck i musklerna. Och då har vi kanske definierat det. Jag tänkte bara fråga dig så här lite snabbt, när folk tänker så här, men kolhydrater. Nice. Men frukt då? Det kan man ju refeeda på. Vad anser du om det?
vilken kolhydratkälla är.
Vad skulle du anse är bästa maten för att refida i? Om man nu dessutom också vill se bra ut, jag tänker.
Ja, definitivt. Jag skulle absolut, eller jag brukar absolut ge möjligheter att refida lite grann på frukter också. Det är så pass mycket nyttigheter i stora hela i det också. Men att tänka att den centrala delen ändå ska utgöras av stärkelserika kolhydratkällor. Ja. Som då är mer glukosbaserade, som det heter. Alltså när det bryts ner så blir det oftast bara glukos kvar. Jämfört med fruktsocker eller frukt som till större del innehåller då fruktos, som mer blir ett bränsle för levern, eller en kolhydrat som lättare görs om till fett för att lagras in i fettceller.
Exakt, så med andra ord, man fyller upp levern mer med fruktos och man fyller upp musklerna mer, med så här dödligt språk, med ris.
Jajamän, och kroppens potential att ta upp glukos är väldigt mycket högre i en fruktos. Lite fel förklarat kanske, fruktos kan tas upp också, men då hjälper också, alltså till större del, fettcellerna bistår det. Den processen ser annorlunda ut helt enkelt.
Yeah.
Så om man tänker att man kanske snarare använder de här påfyllningsdagarna för att må lite bättre med att lägga till lite mer potatis på tallriken. Kanske mer knäcke eller bröd, pasta, whatever. Man gillar att köra på den stilen istället för att tänka att man ska stoppa i sig allt man hittar med godis eller juicer eller vad det kan vara. Sen så ska man ju definitivt inte fortsätta fortfarande tänka att ska man ändå hamna på balans, att det ska inte in 1000 kalorier mer än vad kroppen då ligger på balans, utan då blir det ändå som så att den fruktosen, allting man stoppar i sig, kommer förhoppningsvis tas hand om på ett bra sätt ändå.
Yep.
Så att man behöver inte ha någon överdriven, definitivt ingen överdriven rädsla för att använda sig av frukt. Men,
man kommer inte bli tjock av frukt, så det är inte så att din lever kommer paja av frukt som många tror.
Nej, verkligen inte. Det krävs ju, det är ju snarare det är nog lättare, verkligen lättare att överkonsumera godis i så fall, som också innehåller sakkaros eller socker, som då blir en split glukos, fruktos, 50-50.
Just det.
Så om du skulle på något sätt, generellt sett, så procentuellt sett, om du skulle få i dig, låt säga 150 gram kolhydrater till, alltså kolhydrater, inte potatis, om du skulle få i dig, men om du säger att det är 100% extra då, hur mycket procent av refeeden skulle du sätta på glukos kontra fruktos? Eller om vi bara säger frukt kontra.
Nej, jag skulle nog fortfarande rekommendera en 2-3 frukter och massa bär och så. Men se till att de stora måltiderna där är liksom alltså stärkelsebaserade kolhydratkällor. Så jag har nog ingen direkt procent på så vis. Men bara man tar med sig att, eller att om man verkligen vill vara optimal, så tror jag det finns en fördel att ta med sig att man kanske jobbar med de stärkelserika kolhydratkällorna. Våra sädesslag till exempel.
Mm. Ja. Cool. Ska vi hoppa vidare och jag kanske touchat på det lite redan, men finns det några nackdelar när man har dietat och kör sådana här refeeds, diet breaks, cheat meals, alltså vad är?
Ja, för mig som jobbar med det så blir man ju alltid, första gången i alla fall, lite sådär orolig för att hur kommer personen i fråga hantera det här rent psykologiskt, alltså kommer de kunna hålla sig inom de här ramarna man har tänkt, att
så att det inte är en trigger att de spårar?
Definitivt, på det sättet då. Eller att man då skulle kunna hamna i någon ätstörningsmönster, att man börjar tänka belöna sig själv kontra straffa sig själv, eller att man då efter en refeed känner att nej, det här var ju inget bra för mig, tänker man, och då får något slags dåligt samvete eller försöker kompensera dagarna efter.
Just det.
Då handlar det väl mer om att förstå syftet från första början då kanske. Men jag skulle säga att överlag så tror jag att det kan vara bra första gången, i alla fall om man är en sån som är riktigt nördig och intresserad, att man har en plan för vad man ska äta redan innan och testar och ser vad som händer och så vidare. Det skulle ju kunna trigga igång något så att man fortsätter att äta och man kanske ändå känner att man har käkat så pass mycket så att man går och handlar någonting som man inte har tänkt helt enkelt. Och fyller på med det också. Och att det liksom spårar helt enkelt. Mm.
Så det är mer psykologiska faktorer. För jag har inte upplevt det så mycket med mina klienter. Men jag tar inte heller mina klienter till, vad ska man säga, till den extrema nivån heller. Så att där kanske de bara känner så ah, men nice. Mm. Lite extra mat sådär. Men jag kan verkligen associera till det du säger. För att när man själv vill tävla eller när man ska tävla och kanske ta sig till extrema nivåer så är man lite för fokuserad på att man måste komma i form. Och att mer mat brukar inte heller vara... Det är inte där fokuset ligger. Det ligger ju i att äta mindre.
Ja, nej, det är sant. Många kanske inte tar emot liksom den här idén så bra. De kanske tänker att det jobbar precis motsatt den riktningen som de hade tänkt att de skulle göra. Och då får man ju försöka...
Säga det är bra för dig.
Ja, och då kan man ju helt enkelt kanske vara kort och vara just en lite mer bestämmande coach där och det här testar vi ju. Ja, man har ändå erfarenhet av att ha gjort det innan liksom och sådär. Nej.
Men absolut, att jag hör verkligen att det kan vara kopplat till någon sorts ätstörnings liksom, mönster i form av om det triggar en, om mat är väldigt känslosamt.
Mm.
Så, om man kan hålla det väldigt iskallt.
Mm.
Och bara titta på datan och se vad som händer och liksom inte
lita berörs, på
exakt, lita på processen, inte beröras så mycket av det rent emotionellt.
Mm.
Ja, men då tror jag det är då man verkligen då borde inte det vara en nackdel.
Nej, exakt. Och om jag ska flika in också, beroende på vilket tänk man kör, om man kör on top, så alltså att man höjer på ännu mer, då blir det lite skillnad jämfört med om man då gör som i studien, att man sänker de andra dagarna. Där kan man väl se en fara, eventuellt en potentiell fara i alla fall, att den här sänkningen, säg att man, om vi jämför att någon dietar på 1800 rakt av måndag till söndag, alternativt kör 1600 måndag till fredag och sen högre då på refeeden, då kanske den här sänkningen från 18 till 16 någonstans leder till att deras liv känns skit. De kanske inte orkar göra samma sak, de kanske presterar sämre på jobbet. Det kanske blir lite som att man går över en tröskel där, att det blir för tufft helt enkelt, och att det i sin tur då gör att man tappar kontrollen lite över sig själv då kanske. Det är ju inte ovanligt när man försöker gå ner i vikt att man hamnar i ett läge där man en kväll tappar det, som man då kallar det inom
situationstecken. Ja. Jag håller med dig till 100%. Jag personligen har aldrig gillat low days. Mm. Alltså jag har aldrig gillat, jag tyckte att de dagarna suger. Även fast jag vet att min kropp typ har energi från dagen innan, även fast jag vet psykologiskt sett också, och kunskapen att jag har fått i mig mat och lokalt lagrat och bla bla bla, och det är ingen fara, så suger det för mig i alla fall att äta för lite för att sen kunna äta mer. Så det är lite därför jag personligen har satt mig själv på den nivån jag mår bra på, och sen baserat på resultat on top of it om det behövs, tänker jag. Så det är så jag har kommit fram till min grej. Men cool, jag tänker bara så här, dietpaus, det är ju då en vecka uppåt.
Ja.
Skulle jag i alla fall vilja sätta gränsen på. Om det är okej för dig.
Godkänner det. Nej, men kring energibalans är ju målet, syftet då. Vanligtvis. Sen så.
Där har inte jag läst jättemycket av det, utan jag bara fattar logiskt att det är positivt om du har tid. Men har du några insights på dietpaus? På dietpauser där det kommer till fördelar?
Nej, men jag skulle säga att det är samma som de som man har spekulerat kring på refeed, bara att de blir starkare. Så du kan räkna med att möjligtvis att du skulle kunna få en liten uppsving på din basala ämnesomsättning, definitivt på din nitnivå och din träningsförmåga säkerligen också.
Ja.
Du kanske känner av definitivt på humöret. Även om du går upp bara till energibalans, så kommer det där kanske ändå vara långt ifrån den mängden energi som du, din kropp vill ha. Men du kommer i alla fall relativt sett må bättre. Det är väldigt,
det är svårt att tveka på det.
Nej, absolut. Så egentligen i stora hela samma typer av fördelar. Alltså att helt enkelt dämpa eller få tillbaka de här metabola adaptionerna som vi drog i början, att de försvinner lite grann under tiden då liksom.
Men det inte finns bevisat att de metabola adaptionerna håller längre av en dietpaus?
Jag vet faktiskt inte om de har undersökt något upplägg med till exempel en hel vecka med strikt kost och sen fortsätta igen. Det är sånt här som säkerligen kommer komma.
Absolut.
Det är intressant.
Ja, jag kan bara för mig själv prata och säga att jag har personligen aldrig kunnat dieta så länge på samma kalorier. Och jag har aldrig heller känt mig lika pigg.
Yeah.
Så det är bara jag. Och jag tror att det här kommer liksom koka ner till hur den vrider och vänder på det, till individnivå.
Mm.
Vissa kanske kommer må skitbra av bara refeeds, vissa kanske kommer må bra av helt linjärt, vissa kommer må bra av att pausa lite oftare. Mm. Och jag tror att det finns så mycket mer i kontexten av allt det här än bara diet och träning.
Mm.
Jag tror att det finns andra aspekter som till exempel, men vad jobbar du med?
Exakt.
hur ser ditt liv ut i övrigt? Har du jättemycket stress redan i ditt liv? Eller har du inte det? Är du en cool person från början? Hur erfaren är du i dietande och hur mycket stress, alltså yttre faktorer, det är liksom sjukt mycket som kommer påverka kanske vilken approach som funkar bäst för dig. Så därför blir det här ytterligare en anledning till att du inte ska köpa ett kostschema.
Exakt.
Så här, det beror verkligen på vilken approach du behöver. Till exempel för mig, jag jobbar väldigt mycket, jag har mycket att göra, alltså min hjärna är aktiv 24/7 och det är lite så jag också är lagd. Jag är lite mer utåt, lite mer aggressiv utåt. Så att jag behöver nog en mer slow approach. Medan någon annan kanske säger, men det här är det jag gör just nu och det funkar bra. Men jag tror att det här kommer återigen. Det vi försöker göra i den här podden, det är att ge er verktyg egentligen, med hjälp av Erik nu också, att förstå att det finns olika sätt att möta detta på.
Mm.
Så om du vill ta dietpauser, eller om du vill ta refeeds, eller om du vill ta både refeed och dietpauser, eller om du inte vill göra någonting överhuvudtaget, lyssna på din kropp, se hur din kropp svarar på det hela.
Mm.
Det är egentligen det som är budskapet. Men cool,
vi har också bara för att flika in, vi kommer nog knyta ihop säcken här rätt snart, men liksom om du är en sån som triggas så ska du inte göra det alls. Det är liksom också så här, det är också på en individnivå. Men jag tänkte, om du ska göra det och det funkar för dig, kanske man inte börjar med en refeed-vecka, eller hur? Utan när i tid på en diet, vi snackar nu 20 veckor, 5 veckor, 30 veckor, 40 veckor, olika långa dieter, olika stressade, vi har deadlines eller inte deadlines. Men jag vet inte om vi har snackat så mycket om det. När börjar man med refeeds eller cheat days eller dietpauser, etc. etc.
Det finns nog inget facit på det, tyvärr. Däremot så skulle jag säga att det kan dyka upp situationer där det känns som att det är ett hett alternativ att välja. Till exempel om man ser att utvecklingen går lite för snabbt eller att man tappar ganska mycket i vikt till exempel. Då skulle man kunna köra en sån on-top approach där man lägger på ytterligare genom att bara, istället för att höja alla dagar så lägger man in 2 refeed-dagar till exempel.
Mm.
Å andra sidan, om man märker att det inte händer någonting alls på den mängden energi man har, då skulle man kunna sänka alla dagar. Alternativt kanske man misstänker att man har blivit lite för slö, att man rör på sig sämre. Man kanske har samma stegnivå, men det är kanske inte någon go i kroppen helt enkelt. Man står och lutar sig mot saker, man ligger ner ofta, och när man väl är ute och går så gör man det väldigt slött och i ett helt annat tempo. Eller kan man. Och då är det intressant att lägga in den andra typen av, eller ja, vilken refeed av dem som helst egentligen, men alltså både on top eller att man sänker de andra dagarna, bara för att se om man helt enkelt mår bättre och rör på sig mer, och i sin tur att det då leder till att man tappar mer och att det går bra igen. Så på det sättet brukar jag tänka på i alla fall. Men sen också i så fall ett tredje alternativ, om man känner att livet är surt och tråkigt och att det passar helt enkelt bra med till exempel att man är mer aktiv vissa dagar och tränar, så skulle man kunna lägga in någon top refeed också.
Just det.
Men det kan handla om allt från
alltså det beror
redan första månaden till att man, ja, det skulle absolut kunna testa. Jag har gjort det någon gånger också, att man testar det redan från start, liksom att man kör låga dagar på vardagarna och sen kör lite mer på helger. Och förslagsvis då kanske man har mer tid till träning på helgen också om man inte jobbar.
Ja, ja, alltså, har jag en klient som direkt tappar jättemycket första veckan, då kommer jag implementera det direkt. Mm. Så att det, jag tror inte att det handlar om något, det finns nog inget facit för det. Det jag tror att du, Pavle, är mer intresserad av frågan, jag tror att du är ute efter när blir det väldigt viktigt att ha refits. Det är lite annorlunda, för det, vad som händer vet vi inte. Jag kan testa, lägga upp ett kalorimål för en klient så bara rasar. Okej, shit, refit på en gång. Mm. Eller on top, eller dubbla, eller höja och allt möjligt. Så det där är verkligen beroende på hur personen svarar. Men när skulle du säga att det blir viktigare att faktiskt ha refits för average Joe?
När man känner att motivationsmässigt att det man gör är för tråkigt och inramat, så skulle jag nog cykla på det sättet att man har tillåter sig lite ordentligare måltider som ändå är inom ramen för
och funkar, fysiologiskt liksom.
Fysiologiskt skulle jag nog, alltså, då är det mest i de extrema fallen om du ska ner till de här fettprocentnivåerna där
man ständigt behöver fylla på liksom.
Ja, när kroppen inte helt enkelt mår bra, de här metabola adaptionerna har blivit så pass kraftigt att där kroppen vill bara ta sig där bort ifrån igen. Så då tror jag det definitivt att du har som mest nytta av det, för du kommer kunna må bättre, att du verkligen känner av det och kan träna hårdare. Och förslagsvis då, som viss data tyder på, att du kanske behåller musklerna bättre också.
Nice, men för det jag tänkte på, alltså det var faktiskt en bra sammanfattning av dig, David, av vad en del av min frågeställning var det, men en annan är också, alltså om vi nu definierar att, eller så här, att den som gör en refeed faktiskt gör en refeed och inte något annat. Alltså, för att jag tänker så här, att man kanske inte ska lura sig själv om man är på väg ner och behöver ett kaloriunderskott. Så kanske man, alltså ibland kanske man bara behöver lite jävlar anamma också. Mm. Alltså ja visst, man behöver inte vara den här som
det är ger inte mig farligt att vara hungrig liksom.
Lite så, ja exakt. Mm. Så här, man behöver inte vara den här extrema som bara så här, ge mig torsk och broccoli eller hundmat, jag äter vad som helst. Mm. Utan mer så här, ja liksom, alltså, bara fatta att du kommer vara i ett annat läge än du är van vid. Mm. Det kommer vara utanför din comfort zone. Mm. Förmodligen redan första veckan. Förmodligen redan efter 3 dagar. Mm. Och liksom bara så här, då kanske det inte är läge bara därför att köra en refeed. Eller så är det för att du är en sån som påverkas väldigt, väldigt, väldigt negativt direkt. Mm. Om man tittar på humöret, det psykologiska och så vidare. Mm. Då kanske, men så här, så länge det är på riktigt en refeed och inte så här, det blir pizza varje lördag. Mm. Då är det inte riktigt, alltså det är ju en refeed också, men inte en sån refeed som vi snackar om idag. Mm. Eller hur?
Ja, nej, men det blir olika vägar att gå helt enkelt.
Lite
som,
så.
Men det är ändå samma slutmål. Om man får ta den,
precis,
den vägen som man tror kommer funka bäst, eller annars så testar man båda två och sen utvärderar anekdotiskt på något sätt.
Alltså, om man är mindful och faktiskt gör det, det är det här jag är ute efter. Jag tror folk är ute efter Aftonbladet 5 sätt att gå ner på 5 kilo på 5 timmar. Mm. Alltså jag tror faktiskt tyvärr att folk tror att
boosta
det går
med lite extra kolhydrater.
Mm. Jag tänker att det är väldigt mycket det här, att vad jag var ute efter med min fråga, nu blev det här lite långdraget, men att så här, kanske gör kanske inte det, alltså så här, reagera inte på de första signalerna kanske, rätta mig om jag har fel, Erik, men reagera inte på den obekväma känslan för fort.
Nej, det är absolut en bra poäng, för jag skulle också säga att i början av en, om man helt plötsligt har vänt en kosthållning, sina rutiner från A till B, där då B ska vara att man går ner i vikt, så i början kommer man inte hitta rätt. Yes. Eller du skulle ha kunnat tur att hitta rätt, men det kan krävas lite små, att man ställer sig lite frågor och funderar och korrigerar lite eller tänker lite annorlunda innan man verkligen känner att wow, nu stämmer det, nu känns det liksom bra och stabilt och man klarar sig. Så att i början kan du mer handla, istället för att, om det då skulle kännas kaos från början, så handlar det nog inte om att man ska börja kika på refeed, utan då ska man nog se över vad man gör istället. Hur mycket man rör på sig eller vad man stoppar i sig, hur mycket, allting. Vad man väljer för mat kanske också.
Så jag bara mer tänka på det sättet. Säga, det är därför man inte ska köpa ett kostschema.
Ja, nej exakt.
Jag var bara tvungen att, jag är lite mobbad.
Du måste ju ha ett dynamiskt upplägg där du någonstans på enkelhet kan korrigera väldigt mycket upp och ner vid behov.
Yes.
Och veta hur du ska göra det i så fall.
Köp coaching av Erik helt enkelt.
Verkligen.
Bra,
så
men...
här, cheat days.
Ja.
Det tycker inte jag att vi har pratat om. Vi har definierat vad cheat days är för någonting. Mm. Men ska vi inte bara fråga dig Erik, vad tycker du om cheat days när det kommer till att gå ner i vikt?
Ja, nej, jag har ju aldrig rekommenderat det någonsin då. I min värld så kan det gå ganska snett.
Mm. För cheat day är att spåra en dag.
Ja, behöver det inte vara.
Det är ju att fuska, om man ska översätta det då. Ja, fuskdag liksom, man fuskar från sin diet.
Just det.
Och gör man det på alltså din hunger, som jag sa förut, alltså ens hunger och ens food focus, den blir extrem så att du kan lätt stoppa i dig två dubbla, kanske tre dubbla mot vad du skulle kunna göra under normala omständigheter.
Svartna när
du
väl får ögonen.
Ja, allt smakar så gott. Belöningen i hjärnan liksom blir starkare helt enkelt.
Och sen så här, jag tänker att jag kommer ju snart gå in på det här, för jag tror att de flesta som följer mig vet vad jag tycker om cheat days och vad jag tycker om ens ordet cheat days och hur liksom gurkigt det egentligen är att ens använda sig av det av många andra. Alltså nu pratar vi bara om definitionen av det och varför det skulle kunna sabba. Men det behöver inte vara så att man går loss all in heller. Det kan också vara så att man bara, men nu får en fri måltid skulle man kunna säga. Du får äta en pizza eller något liknande. Men anledningen till att det kan spåra, som du säger, att med tanke på att man är väldigt matfokuserad och att man saker smakar godare och att man helt plötsligt går loss. Det är ju för att kaloribudgeten är ju baserad på en hel vecka eller två eller tre till och med. Men om du har nu löst ett kaloriunderskott och sen äter upp allting på lördag och söndag, så sabbar det ju din ja, det är ju inte kontrollerat och då kan det bli så att det inte händer någonting överhuvudtaget. Och många tänker så, men jag äter ju 1800, jag äter 1900, jag äter 1500, men jag går ändå inte ner i vikt. Nej, men du kanske sabbade det på lördagen för att ditt kaloriunderskott som du, alltså du tänkte bara pengar, du har sparat ihop 3000 spänn och sen spenderar du det på klubben. Så enkelt är det. Det är liksom,
då har du inte sparat.
Du har inte sparat någonting. Du har sparat för att spendera. Så är det bara.
Ja, speciellt om du då stoppar i dig kanske mat som för kroppen är väldigt enkelt att lagra in.
Högbelönad mat också, ja.
Ja, nej, men som till exempel fett som inte är särskilt termogent. Det är mycket av den energi vi äter kommer tas upp. Och den processen är väldigt enkel och snabb för kroppen också. Jämförelse med då om man bara skulle ha ett måltid med säg ris eller någonting. Som mest blir bara kolhydrater. Så kommer inte det kommer vara en väldigt liten del som ombildas kanske till fett. Som då går emot det målet man har i det stora hela. Utan istället lagras in som kolhydrater. Så det blir också lite skillnad vad man, hur man tänker med sin cheat day. Och
det var lite det jag var inne på från
kvaliteten
början.
Kvaliteten på maten. Och.
Exakt, det var det jag var inne på i början med det här med sushi. Att en sushi skulle kunna vara en så kallad cheat day slash en refeed. Om man väljer rätt smartare val för att fylla på musklerna. För att om du tänker en cheat day, majoriteten av energin som du får i dig från en burgare, säger vi, det är ju inte kolhydrater. Alltså det är ju fett. Mm. Det är ju, om du tänker dig riskakor, sushi, så är ju majoriteten protein och kolhydrater i majoritet. Men en cheat day innehåller oftast kakor, bullar, och det är väldigt mycket fett i. Folk tror att det är liksom det här är en påfyllning. Ja, exakt. Och det är egentligen bara kalorier, fett som faktiskt inte gynnar. Alltså det gynnar ju för att du får mer energi i kroppen, men det gynnar ju inte din glykogeninlagring direkt mycket, utan mer utav en psykologisk aspekt av att man får käka gott, vilket jag tycker är skitbra. Men jag tror också att bara att använda ordet cheat days är helt fel, och jag tycker att hela fitnessbranschen har sabbat det rätt mycket. För att dels för att du är inte otrogen mot en broccoli med en pizza. Det är number one. Hur du ser på mat som rätt eller fel, att du fuskar för någon slags diet. Vad är det du fuskar mot? Som jag sa, du är inte otrogen. Men du får ett tänk, alltså, hur den vrider och vänder på det, så blir det en ätstörning. Det behöver inte bli det, men det kan lätt bli det. Och när folk sitter och säger typ till mig, men snacka inte om kalorier, det kan trigga. Men vad tror du det gör när du kan gå loss på. Och det här har ju eskalerat så mycket med sociala medier, så nu är det ju challenges också. Nu är det 10 000 calorie challenges, 20 000 calorie challenges, jag har till och med sett 40 000 calorie challenges. Så det är så här, är det här fitness nu för tiden? Att man bingar mm. en gång i veckan, svälter sig själv andra dagar och sen bingar. Och vissa till och med influencers eller liknande som har sett till och med säger, ah, men i min plan så kan du ha en cheat day i veckan och ändå get lean.
Och, varför kan inte du ordna det till mig?
Exakt, och då är det så här, exakt, det är bara så mycket bullshit. Och att använda det ordet är skulle jag vilja säga. Det är helt, man är helt dum i huvudet om man, alltså, om man ens tänker att det här är en hälsosam väg att se på kost. Tänka att det är det är bara fel. Alltså det här är liksom, det här är skapat från fitnessmänniskor med ätstörningar som känner för att binga och äta skitmycket skräp. Det roligaste av allt att jag är så medveten, jag har själv hållit på så här. Jag har själv hållit på med det här, så jag kan inte, jag såg inte andra, jag såg till och med mitt förflutna. Du mår inte ens bra av det. De flesta människorna, jag vet vad de gör hemma. Jag vet vad de flesta gör. De sitter hemma, de mår dåligt, de har tryckt i sig skitmycket skräp, de har ångest dagen efter, kompenserar ner det, magbesvär. Och sen, du vet, lägger upp en bild på Instagram eller något liknande. Kolla min cheat day.
Ja, det är många som verkar vilja visa sina cheat meals också och sådär. Och då, det är väl sällan man får se hela verkligheten runt om. Vad som har varit 100%. Innan och efter och sådär.
Det så att, är man, så långt från hälsa. Så att man, alltså, du bara ser att sin diet, en diet ska vara någonting du kan bibehålla hela tiden. Du ska kunna få äta mat lite hur du vill, men med rätt tänk. Mm. Rätt tänk, rätt liksom... Jag brukar säga så här, se det som att du får lön. När du får lön så ska ju såklart pengarna först och främst gå till hyra, mat, eventuella räkningar och så vidare. Sen för pengar du har kvar kan du unna dig mer eller mindre. Men det är samma sak som att säga så här, ni fattar. Liksom, jag vet inte riktigt hur långt man kan gå på det här, men vad anser ni om... Nej, men alltså min syn på cheat days. För jag vill totalt såga ordet ens överhuvudtaget, för det är helt fel tänk. Folk hamnar, det här triggar folk till ätstörningar. Det här triggar folk till att se mat som rätt eller fel.
100%.
När det egentligen finns bara mer energi, mindre näring. Mer näring, mindre energi, eller mycket näring, mycket energi. Det är egentligen så man ska se på mat, inte som rätt eller fel, och sen börja demonisera saker och ting.
Jag håller med väldigt mycket, och jag tänker liksom, mat är mat, visst, hög energi, låg energi och så vidare. Lättare för kroppen att lagra, mer termogent, mindre termogent och alla de här bitarna, absolut. Det är bara vi i våra huvuden som skapar liksom, som lägger labels på det, att pizza är cheat och bulle är cheat. Det är en sammansättning av fetter, proteiner och kolhydrater, mer eller mindre näring i. Alltså så här, det är bara mat. Det är min syn.
Jag brukar säga så här, vissa råvaror får en bättre deal av och vissa råvaror får en sämre deal utav. Här får du en bra deal.
Beroende på vad du definierar som en bra deal.
Ja men exakt, det är liksom så här, exakt. Jag menar bara liksom, men det är en bra deal. Låga kalorier, mycket näring, det är en bra deal. Höga kalorier, lite näring, sämre deal. Det kanske håller dig till bättre deals oftare.
Nej, men bu på cheat days från min sida. Jag vet inte, Erik, du får vara proffset här och lägga sista domen.
Jag instämmer ju definitivt i det stora hela.
Hur ser du på de psykologiska effekterna? Och speciellt, för jag vet ju att det här är mycket inom fitness, men också vanliga hobbymotionärer och vanliga människor som vill komma i bra form, att de ser på det här med fuskmåltid och bla 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 eller cheat day. Men du som till och med coachar folk hela vägen till scen, hur... Bara den grejen är ju lite, man blir ju lite dum i huvudet bara av den grejen, hur man är vrid och vänder på det också. Men alltså när du, hur ser du på det här, speciellt efter tävlingar, efter dieter, alltså vet.
Ja, alltså det är en, för många verkar det, alltså det, folk som tävlar överlag har tagit det för givet eller tänker att det är en självklarhet att man ska fira efteråt. Det säger jag ingenting om, alltså att man tar en cheat meal efter tävlingen till exempel. Och det är ju där man märker hur illa det kan gå under extrema omständigheter, för där finns det exempel på, som jag vet om, där man äter så mycket så att man spyr rejält och mår riktigt dåligt hela kvällen och natten, kanske inte sover, så att man blir ju, och det visar ju hur extremt kroppen ställer om sig om man då har varit under extrema omständigheter. Och att tänka bara, ja, jag skulle ju, det blir ju problem helt enkelt om man då ska lägga upp en kost som då inkluderar cheat days, cheat meals på det sättet att det ska kunna innebära precis vad som helst utan att, och att man trots det liksom släpper på allt som heter rimligt liksom.
Exakt.
Men jag ser ju inga problem med att gå ut och äta, unna sig regelbundet så länge man ändå behåller mycket av det vettet som man har från veckorna eller det övergripande liksom tänket. För skulle man släppa på det, då kommer man bara hamna i någon cirkel troligtvis, och man kanske inte når dit man vill och så vidare.
Exakt, alltså bara grejen, bara man tänker så här, nu måste jag fuska från min diet. Alltså bara så här, bara man tänker efter 2-3 steg lite ytterligare, så bara man förstår den här grejen, vad är det du egentligen säger? Du säger att du inte kan hålla dig till din diet. Du måste fuska från den. Du är i en dåligt äktenskap. Om du behöver vara otrogen mot din brud eller kille eller cirkel eller vad man ska kalla det, så
är det något annat som är fel.
Exakt, då är du ju inte en bra relation. Även fast relationer kanske inte man har med mat, så fattar folk vad man säger. Men jag menar bara att om du behöver fuska från det, behöver du vara otrogen från det, så är du inte i en bra situation. Då är det någonting fel. Du behöver byta ut den relationen eller förbättra den relationen. Du behöver gå på terapi med din partner, eller du behöver gå på terapi med din kost.
Alltså. Exakt.
Absolut. Men fortfarande är det viktigt att komma ihåg att alla människor kommer behöva liksom plocka in perioder där man går ut och äter, unnar sig, äter saker som man inte äter annars kanske, som då är sämre näringsmässigt. För annars så har man ändå inte den hållbarheten, men det måste man få bort den här grejen att man, som vissa kanske tänker, att man kan äta hur mycket som helst en dag och sen köra på som vanligt, för vem
att det
som helst
vara, att det ska vara chockande och förbränna mer fett till och med.
Ja, det blir ju kontraproduktivt i det långa loppet.
Ja. För det bränner ju inte mer fett.
Nej, och psykologiskt wacko troligtvis. Det blir knepigt.
Ja, cool. alltså om man känner att, jag tänker bara så här, att om man känner, eller om vissa personer kan känna till och med psykologiska besvär och inte fördelar av refeeds, undra då vad man känner av en cheat day. Så att det komiska är att refeeds brukar oftast vara en psykologiskt positiv grej, att man får äta lite mer och man mår bättre och man försöker lite ytterligare. Men vissa människor kan till och med känna, fan, jag ska kanske inte äta så här mycket mer. Jag borde, som du har sagt, i vissa fall, speciellt extrema fall, att man till och med får ångest över det. Av mer kolhydrater, liksom, mer kontrollerade mängder. Vad tror ni att folk känner då om man går loss på ett kilo burgare och ett kilo godis efter och dagen efter? Man mår ju skit. Det här är en grej som kommer leda till att du hamnar i en ond cirkel. Det kommer leda till en dålig relation med mat. Det kommer leda till ätstörningar. Det är jag rätt medveten om. Kanske inte för alla, men försök inte titta på den biten av fitness. Människor som oftast vill highlighta sina cheat days. Människor som ofta vill visa hur mycket de kan äta under en och samma sittning. Challenges, alla de här grejerna. Försök se bakom kulisserna lite grann. Att det här är ett spel för galleriet.
Och det är verkligen Instagram-feeden. Det är där det hör hemma. Bra, jag tänker vara så fräck och säga att nu har vi verkligen
slaktat
det här avsnittet och alla de här ämnena från alla håll och kanter, och vi vrider alla tre på oss lite grann för att vi vill röra på oss.
Cheat day, nu har vi belönat oss.
Det är dags att cheata mot den här podden, mot det här avsnittet helt enkelt. Men jag tackar verkligen väldigt, väldigt mycket Erik att du tog dig tiden och gav våra lyssnare liksom väldigt mycket matnyttig info och kloka tankar i allt det här, och hjälper på det sättet om att navigera sig ytterligare, hjälper oss att hjälpa dem ännu bättre. Tusen tack för att du tog dig tiden.
Tack själva. Jag hoppas det uppskattas, och jag uppskattar verkligen att vara här i alla fall.
Cool.
Grymt. Kul att se er igen.
Tack. Detsamma. Och du är välkommen åter. Det tror jag kommer finnas väldigt många ämnen där du kan flika in.
Om du vill.
Bra.
Ja, det var grymt.
Härligt. Då så, hörni, det här var ett långt avsnitt och hoppas att ni fick väldigt mycket utav det. Jag personligen fick väldigt, väldigt mycket utav det, för att det var mycket info. Många grejer som där mina tankar blev liksom utmanade och så vidare. Glöm inte att prenumerera, dela både personligt till dem som ni tror behöver höra det här, för att det är kanske den bästa delningen. Dela till någon som ni, där ni kan se den här tendensen. Ja, men det,
som kan ha nytta av det.
Precis, precis. Där liksom just den här infon är spot on för en viss person. Men dela överlag också. Och subscriba och följ oss på Instagram, på TikTok och signa upp på vårt omtalade nyhetsbrev där vi faktiskt skickar en sammanfattning av det vi snackar om idag. Var det allt, David?
Ja, men jag tror det. Jag gillar i alla fall, jag tycker det är skitkul att se när folk screenshotar från appen och lägger upp och taggar oss, så kan vi se vem som har delat och även tacka er personligen. Och som vi alltid också säger, som du missade den här gången, Pavle. Mm. Om ni har några frågor så kan ni alltid mejla mig eller Pavle på pavle/david eller pavle/david@smarterfitness.se. Och Erik kan ni hitta på Instagram, Erik Lindqvist, och vad mer kan man hitta dig någonstans?
På Instagram definitivt Erik W. Lindqvist, yeah. Ed QV.
Vi kommer tagga dig också.
All right. Och sen på träningslandslaget.se när den lanseras. Det är väl de två forumen som är enklast.
Perfekt, så det är bara att DMa dig på Instagram egentligen.
Ja, om man har frågor så definitivt. Sen rent coachingmässigt one on one så är det sällsynt att jag tar nya klienter, men man kan alltid
försöka.
Ja. Det sker ibland.
Exakt.
Försöker jobba långsiktigt så att det blir inte så många nya.
Grymt är du, Erik. Tack så jättemycket för att du kom återigen. Tack så mycket, Pavle. Tack så mycket, David.
Tack så mycket, David, verkligen. Och tack. Tack alla lyssnare.
Ha det bäst.
Ciao.